på Malmö FF. Titta inte på IFK Göteborg. Sök er till Elfsborg. Då har ni chans att komma ut i Europa.
Det där var Ingvar Karlsson från guldfesten 2006. En guldfest vi kommer prata mer om senare i detta avsnittet. Det här är programserien på nummer8.se där vi går igenom först 2005 som vi redan har haft ett avsnitt om, och det här är avsnitt om 2006. Har ni inte lyssnat på avsnittet om 2005 så kan jag rekommendera att göra det. Det släpptes precis innan jul och ligger på samma ställe som du hittade den här podden. Erik, har du fått några kommentarer från den första podden?
Ja, det har trillat in både sms och meddelanden, och till och med Stefan Andreasson hörde av sig och hade lite synpunkter kring första avsnittet.
Ja, Stefan hörde av sig till mig också. Han sa bara "den där Olle", och så hade han en, ja, det var en rätt kort lista, men det var något faktafel på Hasse Berggrens övergång. Har du hört detta, Olle?
Ja, jag hörde detta också. Men det får vi bjuda på helt enkelt efter dig. Men som, precis som Erik sa, så har vi fått väldigt positiva reaktioner.
Olle, är du taggad på att prata om 2006?
Jag är otroligt taggad på att prata om 2006.
Då kanske vi inte ska hålla det här längre. Vi kör igång, och då kommer vi ta oss till november 2005. För att kunna prata om 2006 så måste vi börja under försäsongen. Så första segmentet handlar om november 2005 till mars 2006. Det var låten Laila med Oasis. Bandet som fortfarande var aktivt i denna tid och släppte ett album så sent som hösten 2005. Man spelade faktiskt också i Stockholm. Och när vi ändå pratar om Stockholm så får vi prata om 8-1-förlusten där vi avslutade förra podden. Det var ju en hetsdiskussion diskussion som fortsatte ganska länge. Och det var ju också en del fyllehistorier här på hösten 2005. Man hade sett spelare kanske inte ta det sportsliga allt för allvarligt, och många tyckte att man, det är lite som idag kan man prata om att spela för mycket PlayStation, men här var det ju alkoholen som var i fokus. Och det blir inte mindre diskussioner när en spelare hamnar i fyllecell, men det blir framförallt en intern tävling om vem som kan säga att man vet vilken spelare som hamnat i fyllecell men ändå inte säga namnet. Det blir inte positivare när det börjar skrivas i tidningar om att Elfsborg har sysslat med skattefiffel. Det är ju någonting som bara IFK Göteborg gör. Det var ju så man tyckte i supportlet på den här tiden. Media skriver att Elfsborg kan åka ur allsvenskan på grund av skattefifflet. Anledningen ska vara då att man har fifflat med transfersummorna för Anders och Bella runt 2001 och 2003. Vi ska också ha skattat för lite för våra reklamintäkter. Men det blir inget åtal. Det läggs ner under förundersökningen. Är det något du minns där, Erik, den här tiden?
Ja, det minns jag ganska tydligt. Om vi börjar med de här fyllehistorierna så ska man ju komma ihåg att en stor del av debatten i Elfsborgs led, det var ju en gruppering, Ultra Tigers, som hade en företrädare som inte behöver nämna vid namn, men som hade något år tidigare där lagt ut en återberättelse om vilka spelare som hade varit ute och tagit sig en sväng i Borås, och la upp en artikel på Svenska Fans om det här som blev ganska omdiskuterad. Den försvann ju ner väldigt fort igen, men därefter så fanns det ju hela tiden lite en diskussion i supportled om vilka som var ute och hur många dagar innan match för det här. Och det fanns väl lite en bild också generellt i Borås kanske att våra spelare, och man, de var kungar i Borås och kunde vara ute och vara omtyckta av tjejerna och sådär. Men att de måste skärpa sig lite här och fokusera på att verkligen ta Elfsborg hela vägen upp till toppen och inte vara nöjda någonstans med att vara kungar i Borås. Så det var lite så som präglade den debatten just då, minns jag.
Det var någonting som diskuterades hett på Viguli i alla fall. Något som diskuterades hett under 2005, men som också diskuterades under 2006, det var ju det här med mittbacksvärvningar. Olle var inne på det i förra avsnittet. Man hade rykten om Mikael Antonsson, Stefan Olander, Marcus Johannesson och Pelle Nilsson. Det spelade som supportrar vill se, och det finns också media som hävdar att Elfsborg har förhandlat med klubbar och spelare om att ta in dem. Men så helt plötsligt så ändras fokus, alltså man slutar prata om 8-1-matchen och fyller historier och allt vad det är, för att helt plötsligt presenteras Andreas Augustsson, en mittback från norska Sandefjord, ett lag som då spelade i norska andra ligan. Det hade varit lite rykten under hösten, men det var liksom inget namn som så många hade så mycket, kunde så mycket om. Det var ju det skrevs att det var en tuff spelare som var bra på huvudet.
Ja, det var ju som sagt, som du säger, så vi sökte ju väldigt mycket efter en mittback. Och det var svårt att få tag på en bra mittback inom Sveriges gränser, så vi riktade blicken mot Norge. Och Stefan Andreasson åker redan på sensommaren 2005 till Norge då. Och det är tre spelare han ska titta på. Det är ju, som du nämner då, Per Nilsson, som i slutändan blir lite för dyr för att Elfsborg ska kunna köpa honom, men som får en framgångsrik karriär då. Och sen är det ju en tredje spelare som vi återkommer till. Och sen är det då Andreas Augustsson i Sandefjord. Och han är ju, det är ju en målfarlig mittback. Han gör säsongen 2005, så gör han 7 mål. Men då tar han ju också straffarna i Sandefjord. Men han ses ju helt klart som den norska andra ligans bästa spelare. I alla fall en av dem.
Den 26 november, då präglas vi gula av att supporten Svempa har blivit farsa. Hasse Berggren, han är ju på väg bort, som vi pratade om i förra avsnittet. Samma dag så lägger Bete upp en artikel att Stefan är i Oslo och ska prata med Stefan Ishizaki. Och Stefan Ishizaki ska komma till Borås på något slags besök innan han ska skriva på för Elfsborg. Då vet man ju inte att Ishi ska skriva på. Men det glöms ju av i allt det här andra. Den 1 december tror jag det är, skriver Stefan Ishizaki sen på för Elfsborg. Och då får vi en spelare till laget som har varit proffs i Italien. Och han har varit ganska upphåsad i Allsvenskan under sina år i AIK. Och precis också blivit norsk mästare med Vålerenga och uttagen i landslaget som ska åka på januari-tur ner till Saudiarabien i januari 2006.
Han har ju hög status. Det blir ju ofta så än idag att yngre spelare som kommer fram ur AIKs led, de blir ju väldigt ofta hypade. Och Stefan, det ryktades ju ganska länge i början där att han skulle gå till utländska klubbar innan han gick till Vålerenga då. Och då var han på, bland annat på lån då nere i Genoa. Och Genoas president råkade ju då vara president i Como, där Stefan spelade på 90-talet. Och när presidenten då fick för sig att ta en svensk spelare till Genoa, då tänkte han, ja men då ringer jag upp min gamla vän Stefan och kollar om han också kan flyga ner och göra den här nya svensken lite hemmastad. Så på så sätt blir Stefan Andreasson och Stefan Ishizaki vänner. Och ja, sen börjar ju Stefan, vi vet ju alla att han kan vara ganska socialt skicklig och lätt att bli vän med. Så när det går lite trögt för Stefan där i Vålerenga 2005, så höjer Andreasson av sig. Och först tror väl Ishizaki att det är skämt. Men ju längre säsongen lider där, så förstår han att Andreasson är allvarlig med det här. Och till slut lyckas vi ro hem det.
Det skrivs faktiskt på Gnagarforum, AIKs forum, om att Ishi ska också vara på väg till AIK. Men det blir till slut Elfsborg, vilket förvånar ganska många. Om inte jag har helt fel, så var det väl rostfria vitvaror som blev avgörande, Erik?
Ja, det fanns någon sån historia. Men överlag så var ju det här en otrolig prestigevärvning. Jag vet ju att känslan när vi plockar en så etablerad stjärna som var så förknippad med en annan allsvensk klubb, det var ju stort. Jag tror att det var inför säsongen 06 väldigt avgörande för vår nya självbild, om man ska säga så. Att vi lyckades knyta en sån stor spelare som Ishizaki till Elfsborg.
Ja, det satte tonen inför 2006. Om vi då går in i januari 2006, så är det första som händer är att det ryktas att Daniel Alexandersson är på väg till Norge. Jag tror det var IK Start som var föreningen som jagade honom. Men han väljer att signera ett nytt tvåårskontrakt där i januari. Något som också vänsterbacken Jesper Arvidsson gör. Det är nog en väldigt bortglömd spelare bland elfsborgare. Mer känd för att ha spelat i Djurgården och Sirius. Men det vi också gör i januari, det är att vi åker på ett överlevnadsläger som arrangeras av Claes Ingesson i Ödeshög.
Jo, men det är ju ett sätt att liksom att bygga ett vinnande lag, och då behöver man ju stora starka ledare i laget. Så de åker upp till Ödeshög och åker buss. De vet ingenting på i förhand alls på vad de ska, spelarna då, de vet ingenting vad som ska ske. Utan de blir tillsagda att ta med sig varma kläder och sovsäck. Det är det enda de vet. Sen åker de upp då till Claes Ingessons gård mitt ute i skogen. Där de delas in i olika lag då, och då sätter de fem starkaste ledarna i samma lag. Och sen bara för att då, de vill helt enkelt få fram ledartyper i de andra lagen. Sen får de vara där ute i skogen en hel natt och göra lite olika uppdrag och sådär. Och det, ja, det var säkert tufft, men det är väldigt kul grej att göra såklart.
Ibland låter det nästan som att det här överlevnadslägret som då skrivs om i boken Utmanarna, att det var avgörande för SM-guldet. Har du hört någon anekdot därifrån, Erik, det här lägret?
Jag har ju hört och läst en del om det, om att Claes Ingesson skrämde upp dem ganska rejält om att det fanns vildsvin och allt möjligt där ute i skogarna. Och det roliga är ju här att det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan Elfsborg och Claes Ingesson hela vägen tillbaka därifrån 02-03 när han var på väg in som spelare i Elfsborg. Det var ju väldigt nära och väldigt synd att han inte blev det. Men sen till att han då rekommenderade Peter Wettergren som sin bästa vän till Elfsborg när han blev assisterande inför 2004. Och guliganerna var ju hälsade på Claes Ingesson på vägen hem från en bortamatch någonstans den 02-03. Och värvade honom som medlem i guliganerna också. Så att det fanns en tydlig koppling hela vägen där. Där Claes Ingesson användes och var en resurs för Elfsborg. Och det är väldigt roligt att minnas tillbaka till.
Samtidigt som det här överlevnadsläget är. Och man får väl också säga träningsmatcherna drar igång vid den här perioden. Så startar de afrikanska mästerskapen i Egypten. Där skjuter Nigerias kapten Garba Laval bronset till Nigeria. Garba Laval är ju då ett avslutat kapitel i Elfsborg. Kan säkert göra ett helt avsnitt om bara honom. Men trots att inte Garba spelar i Elfsborg så riktas exotiska ögon mot Elfsborg och Borås. För Leandre Griffith skriver på för Elfsborg. En spelare med Premier League-erfarenhet som Anders Svensson har lagt in några goda ord kring.
Det var en spännande spelare. Det är kul med spelare som man inte vet någonting av. Men som har coola meriter. Och det hade ju verkligen Leandre Griffith. Han gjorde ju mål i sin Premier League-debut när han kom till Southampton. När då Andreasen åker till Southampton för andra gången för att plocka en spelare, då passar han även på att höra lite med Mikael Svensson som spelar i mittback där, och om han är lite sugen på att komma hem till Sverige. Men han tänker att han ska stanna ett tag till i utlandet då. Men Leandre Griffith tycker att Sverige verkar spännande och sådär. Och han känner ju Anders Svensson, så det kan väl vara kul att testa det.
Det är ju fokus på Elfsborgs värvningar, men det är en annan stor övergång i Allsvenskan här i februari, får vi säga det. Då är det ju att Henrik Larsson blir klar för Helsingborgs IF. Det är också så att guliganerna, de lanserar en ny hemsida med en webbshop där en av de första varorna som säljs är boken Utmanarna. Vi nämnde den lite förut. Det är en bok som skrivs innan guldet. Många har i efterhand tänkt att det är någonting som skrivs efter guldet, men så är det inte. Journalisten Henrik Hustén skriver boken och ger ut den med hjälp av tidningen Offside. Och man får väl nästan säga att det här begreppet utmanare kring IF Elfsborg lanseras. Och det blir också en del fokus på Stefan Andreasson, och vi har ju redan pratat om värvningar här, och Stefan visar ju verkligen vilken skicklig sportchef han är.
Jag minns ju att det här begreppet dök upp under 05 egentligen redan, men blev ännu starkare. Jag vet att Bosse Johansson pratade väldigt mycket om att vi skulle vara den främsta utmanaren till storstadsklubbarna och att vi skulle bygga den identiteten med att hitta vårt sätt att arbeta. Få alla att enas kring föreningen i hela stan, och det var någonting som man supportermässigt hade ganska lätt att ta till sig, och vi började ju i hela föreningen då, även supportled, och identifiera oss allt mer på det sättet som utmanare, att vi var lite kaxiga, vi gjorde saker lite smartare, vi kunde utnyttja våra resurser lite bättre. Så att jag tror att väldigt många älvsborgare slöt upp kring det här begreppet och kände igen sig i det.
Det som sticker ut mest i träningsmatcherna, det är ju att Johan Wieland, som då var skadad en större del av 2005, spelar varannan match, och den andra matcherna de spelar ju då Abbas Hassan, som på hösten har gjort en ganska stark säsong 2005. Det är ju VM-år, och där får man också säga att det här VM-året så har Sverige ganska svaga målvakter. Målvakter man pratar om att ta ut i Sveriges VM-trupp, det är ju Bengt Andersson och John Alvbåge, och det är ingen som riktigt är nöjda med det. Till slut blir det så att John Alvbåge tas ut i VM-truppen. Men det är faktiskt så att man pratar om att den spelaren som får spela i Elfsborg under året kan till och med ta sig så långt som in i landslagstruppen till VM. Den matchen som kanske sticker ut mest, det är Halmstad BK på hemmaplan. Det är en träningsmatch Elfsborg vinner med 3-0. Abbas Hassan står den matchen och gör en väldigt bra match. Ett annat fokus från den träningsmatchen, det är ju att supportrar står på Elfsborgsläktaren och bränner pyroteknik, så vakter springer upp på läktaren. Och efter matchen så är det mer snack om pyrotekniken och supportrarnas agerande och vakternas agerande än själva matchen. Därefter så är det en träningsmatch till som sticker ut, och det är en träningsmatch mot Peking. Där får Abbas återigen chansen, och då är vi väldigt nära den allsvenska premiären. Abbas skadar sig och missar inledningen av säsongen, vilket gör att Johan Wieland blir den målvakt som kommer få stå den allsvenska premiären.
Som Erik var inne på i förra avsnittet, så var ju Abbas en väldigt härlig kille, lätt att tycka om. Och när då vi fick upp honom, så då var det ju väldigt många som ville att han ska stå i målet nu. För Johan Wieland hade ju också haft ett skakigt 2004 och ett väldigt skadefyllt 2005. Så många trodde inte riktigt att han skulle komma tillbaka till den formen han var i tidigare. Sen skulle det visa sig att såklart att Wieland storspelade ju, och ja, så det blir ju ingen större historia av det där. Men där och då var ju Abbas Hassan väldigt, väldigt nära att vara första målet.
Nicolas Charro får faktiskt sitta på bänken i några av de första matcherna.
Ja, i utmanarna vet jag att det står att han gnällde lite där i skogen under det här överlevnadslägret. Och att Samuel Holmén fick ge honom en liten blåslampa där mitt i natten.
Ja, vi går väl vidare. Premiärmatchen, den ska ju vara i början av april mot Halmstad borta på Örjans Vall. Men den flyttar på grund av ospelbar plan. Mest synd är det om Gulliganas reseledare Linus Enander, som har fått hjälp av Team Sportia att börja sälja bussbiljetter till den stora invasionen av Halmstad. Nu måste han börja styra om den här bussresan till att gå till Växjö för match mot Öster i påsk istället. I media skrivs det ganska mycket om TV-avtalet, för att TV-avtalet är inte klart till den allsvenska premiären i mars. Det är faktiskt så att TV-avtalet, det blir inte klart förrän i mitten av april, några omgångar in. Någon av matcherna i premiäromgången sänds på TV4, men själva avtalet med Kanal Plus är inte klart. Premiären blir då istället mot IFK Göteborg, och jag tycker att vi går vidare till april 2006 och allsvensk premiär.
Första gången i Risnes centrum, långt innan rap mest kom att handla om sex och 50 cents mun. Det är våra bo, tangiga ord, svängiga skor.
Det där var Snook med låten Snook, svett och tårar, som toppade Peter Tracks under 7 veckor i mars och april 2006. Detta var en tid där Sveriges utrikesminister Laila Freivalds lämnade efter ett år av kritik på grund av tsunamikatastrofen. Allsvenskan inleddes med ett Göteborgsderby mellan Gais och ÖIS på gamla nya Stora Ullevi, där James Keane presenterar sig med ett mål i Gaisarnas 2-0-vinst. IF Elfsborgs premiär går av stapeln den 10 april hemma mot IFK Göteborg, där över 15 000 åskådare får se Samuel Holmén bomba in 1-0. Tyvärr så är det ju så att Kalle Svensson kvitterar på övertid, så matchen slutar 1-1. Johan Wieland hade inte så mycket att göra årets första match, och några gjorde sig lustiga på VG för att Wieland hade 0% i räddningsprocent. Det här var väl orättvist, Olle?
Ja, det var det. Det var väldigt tungt, kommer jag ihåg. Det var stor publik. Och Sampa, som du skrev, han bombar ju verkligen in. Jag tror, alltså, hade inte det varit nät i det där målet, så hade ju bollen hamnat långt borta på Ria Åsa någonstans. Han bombar in 1-0 och sen kvitterar ju tyvärr Blåvitt på en fast situation i 93. Och det är egentligen det enda de har. Så det var ganska tungt.
Det är väl också det här målet som Kalle Svensson tar in sig i VM-truppen med. Han var ju faktiskt i truppen när VM 2006. På Älvsborgsläktaren, det var Janne Plånbok i fokus, Erik.
Ja, det var en halvtidsbanderoll. Det hade ju varit ganska mycket fokus kring Janne Plånbok och Blåvitts ekonomi. Och vi passade väl på att försöka göra oss lite lustiga där och hade en banderoll med budskapet ekonomisk rådgivning, frågetecken, ring Janne Plånbok, som var hämtat från en dåtida reklamslogan.
Men det var också vanligt tifo på Älvsborgsläktaren.
Ja, det hade ju hänt ganska mycket på tifofronten sen vi flyttade in på Borås Arena. Som vi nämnde i förra avsnittet så började vi ju redan 2004 med att komma igång ordentligt. Och premiären 04 så var vi ju oroliga för att publiken då skulle klara att dra upp en OH-flagga över hela läktaren. Men nu 2 år senare så hade vi ju verkligen fått igång farten och hade ett helt annat självförtroende när det gällde tifobiten. Så i premiären 06 så slog vi till med vändtvåpins över hela Älvsborgsläktaren. Och då ska man komma ihåg att detta var det första riktiga tifot som vi faktiskt gjorde på Älvsborgsläktaren när vi engagerade hela den kortsidan. Så vi hade 2 steg. Först var det den röda och vita delen där man höll röda och vita delen på flaggorna utåt. Och en banderoll med budskapet "Vår stad är fylld av drömmar". Och sen hade vi gastuter och på en given signal så bytte hela läktaren skepnad där en ny banderoll kom fram. Och istället för Borås ullsaxarna i mitten så kom Älvsborgsemblemet och gula och svarta sidorna fram. Och då var budskapet fortsättningen, ni får oss att tro på dem. Så att vi byggde ju väldigt mycket kring drömmen om att vinna guld igen och att hela staden skulle sluta upp kring det här. Så det var ju tifo som vi var otroligt nöjda med och nästan, vi hade ju hybris får man ju säga, men att vi faktiskt rodde det i hamn.
1-1 slutade matchen. Det fanns fortfarande gulddrömmar, men som Olle sa så var det nog en liten besvikelse där med den sena kvitteringen från Kalle Svensson. Samma vecka som matchen mot Blåvitt så är det dags för påskfirande och bortapremiär. Som vi sa innan så var det många gulsvarta supportrar som lydde Linus Tenander, reseledaren i Gulliganerna, och gick till Sportia för att köpa sina biljetter. På många sätt så blev den här matchen mot Öster i Växjö något som satte standarden för hur bortaresandet skulle se ut under det här mycket speciella året för Älvsborg. Själva matchen, det var en match som svängde fram och tillbaka. Den slutade 3-4 till Älvsborg efter sent straff av Göran Anders Svensson, Anders första mål för det här året. Det jag minns var att Mattias Svensson tystade en del tvivlare, för han hade ju en del tvivlare med sig från 2005.
Jo, men det hade han, och vi berörde ju det lite i förra avsnittet, men att Hasse Berggren lämnar ju då, och kvar som forwardspar så står ju Joakim Sjöhager och den här unga, lokala, snabba och intressanta spelaren, och då Matte Svensson. När Matte Svensson kommer hem 2005 så är han är ju inte i form. Han har inte spelat en riktig tävlingsmatch på flera månader och jag har svårt med det nya underlaget. Så 2005 så ger inte Mattias Svensson särskilt mycket väsen av sig. Så när vi står där inför säsongen då med Sjöhager och Svensson, då är ju folk oroliga på riktigt. Vilka ska göra målen? Hur ska det gå? Men som sagt, han tystade ju folk ganska snabbt där genom att göra ett mål mot Öster.
Ja, och bortaresan, den var lyckad, Erik.
Ja, den var otroligt lyckad. Det blev ju jackpot. Halmstad hade också kunnat vara väldigt bra bortaresa ner till kusten. Men Växjö blev ju faktiskt ännu bättre, om man får säga det så. Vi lyckades fylla 5 bussar, 280 resenärer. Och då hade vi ju längtat väldigt mycket efter det här, ja, men invasion Växjö. Att få komma med ett stort bortafölje och ta över en annan stad. För det hade vi ju inte riktigt gjort på det sättet sen tidigare. De stora bortaresorna som vi hade i slutet på 90 och början på 2000-talet var ju allra oftast de gångerna som Älvsborg och Gulliganerna tillsammans hade tågresa till något resmål. Och det blev ju inte riktigt samma grej. Även om man kom med ett stort bortafölje så var ganska många av de här som gick och satte sig på en sittplatssektion och man blev lite uppdelade på det sättet. Men den här gången, nu var vi verkligen ett stort bortafölje där en absolut majoritet var på bortasektionen. Jag skulle tro att vi var upp mot en 500 på Värensvallens bortasektion. Och vi tog ju verkligen över. Vi var många i stan innan och vi dominerade på arenan. Och nu hade vi äntligen lyckats att börja få med oss väldigt många unga supportrar. Jag vet att till den här bortamatchen så hade guliganerna på Sjöbo i stort sett en egen buss. Och det var fullt med folk då som var 16, 17, 18 år. Som var precis den här målgruppen som vi ville få in i klacken. Så att vi kände ju verkligen här att vi började växa på allvar. Och självbilden och självförtroendet höll ju på att växa otroligt. Och den här bortaresan var en klockren start för oss.
Ja, och Hawaii-fotboll med vinst 4-3. Bra resultat att ha med sig. Och det man kan säga också är att planen på Värensvallen i Växjö är ju inte den bästa planen. Och det är ju också lite så i på de matcherna här i början av säsongen. Men efter då matchen mot Öster så är det dags för våra nyförvärv att presentera sig. Leandro Griffith, han har bara agerat inhoppare här i början. Men både Andreas Augustsson och Stefan Ishizaki blir matchvinnare i de kommande matcherna. Den framflyttade matchen mot Halmstad så är det så att Anders Svensson gör en cykelspark där Andreas Augustsson står på mållinjen och nickar in den, vilket gör att vi vinner med 1-0. Därefter så möter vi Kalmar där Stefan Ishizaki gör det enda målet, ett skott in i straffområdet. Så 2 gånger 1-0 var ett faktum och den gulsvarta inledningen av säsongen får anses vara mycket väl godkänd. Men då kommer ju en av huvudpersonerna från vårt avsnitt i 2005, Hasse Berggren. Vi möter Häcken på Borås Arena, en match som slutar 2-2. Vi får ändå med oss en poäng, men de två målen av Häcken de gör ju Hasse Berggren. Jag minns inte riktigt, men jag tror att Hasse faktiskt blev utbuad på Borås Arena. Kommer du ihåg det här, Erik?
Jag har något svagt minne av detta. Jag minns ju att det var väldigt jobbigt att se Hasse i Häckentröjan. För övrigt en rödvit randig, väldigt märklig bortadräkt de hade då. Men jag tror att det var lite spridda skurar. Att vissa klackar reagerade och ropade lite fula grejer och bua och sådär. Men att det var väldigt mycket olika känslor. Jag tror att jag kände mig nog mer bara... Det här var konstigt, jag var besviken att se Hasse i den här tröjan. Men det ordnade ju upp sig på något sätt där att vi ändå fick 2-2 i den matchen till slut.
Och en annan sak som är häpnadsväckande här under premiärmatcherna, om man tar första omgångarna, det är ju att Anders Svensson spelar vänstermittfältare. Och då ska man veta att Anders Svensson ska ju spela VM som innermittfältare den här sommaren.
Ja, nej men det är klart, när man tittar tillbaka på det känns det lite konstigt. Men då ska det ju, man har klart för sig att vi har ju Samuel Holmén då, som är största talangen vi har fått fram från egna leden på väldigt, väldigt många år. Och Samuel är ju i grund och botten en central mittfältare. Han vill ha en ganska offensiv roll på ett inmittfält. Men redan 2004 så hamnar han ju ute på en kant, för Elfsborg saknar en kantspelare. Och då spelar man med Jari Ilola och Magnus Samuelsson på centrala mittfältet och Sampa får spela på en kant. Så nästan hela 04 och nästan hela 05. Då är Samuel ganska öppen med att han inte trivs med att spela på kanten. Så inför 06 då löser Magnus Haglund det genom att Anders och Samuel byter positioner lite. Men det är oftast Anders som spelar till vänster som utgångsposition då.
Ja, och det är ju ett 4-4-2 som Elfsborg spelar här under våren. Man kan väl också säga att det sticker ut lite att Martin Strömberg är den som spelar högerback de flesta matcherna. Efter Hasse har gjort 2 mål på Borås Arena så blir det vinst med 2-0 borta mot ÖIS. Där står Erik Sjölin utklädd som sheik på bortaläktaren. Det som sticker ut för matchen det är att Joakim Sjöhage gör 2 mål och avgör matchen för Elfsborgs fördel. Men jag tycker inte vi stannar upp där, utan jag tycker att vi går vidare till matchen i omgången efter. För då i maj här, dagen innan VM-truppen tas ut, så möter Elfsborg nykomlingen AIK på Råsunda. Och jag vill hävda att det här är den viktigaste kryssmatchen vi har i Elfsborgs historia. Så här lät det i TV4s fotbollsmåndag.
Sen ett streck över första 30 i den andra och titta på en dramatisk slutkvart där AIK tog ledningen efter 75 minuters spel. Marcus Jonsson stötte in 1-0, hans fjärde mål den här säsongen, men första spelmålet för straffspecialisten. Sen utnyttjade AIKs bästa spelare Wilton Figueiredo Elfsborgs larv på mittlinjen. Och med full fart mot mål lurade han sen Johan Wieland. Ja, Wieland, kanske inte en tredje keeper i VM-truppen i alla fall. AIK var i serieledning och allt såg så bra ut, men Elfsborg skulle på 45 sekunder ta med sig en poäng hem till Borås. Daniel Alexandersson fälldes och straff för Elfsborg, som Anders Svensson satte säkert. Detta skedde efter 89 minuters spel inför nästan 18 000 personer på Råsunda. Och bara 45 sekunder senare lirade Svensson fram, just det, Daniel Alexandersson, som snyggt satte 2-2 mot ett mycket passivt AIK-försvar. Slut 2-2, Elfsborg behåller serieledningen och har fortfarande inte förlorat i årets allsvenska.
2-2 mot AIK. Dramatiska slutpunkter.
Jag var på plats.
Var du på plats, Erik?
Och det här var ju en sån klassisk bortamatch där man... Vi var 47 personer på bortasektionen. Det är AIK borta på Råsunda inför mycket publik. Och när de gör 1-2-0 där, luften går ju ur ganska rejält. Man känner ju sig ganska liten som borta supporter, som Elfsborgare i en sån match. Men vändningen, de två målen är ju helt fenomenala. Alltså, vi lyfter ju upp till sjunde himlen. Man trodde ju inte att det var sant. Och ett knäpptyst Råsunda som var helt chockade. Den var ju otroligt viktig, den poängen vi fick med oss därifrån.
Och här är det ju Anders Svensson. Han är ju total dominant i slutet. Först sätter han ju då straffen. Där vet att han säger sen att han var ju så förbannad på den här laginsatsen. Så att han tänkte ju inte ens när han gick fram och sköt straffen. Utan han var så förbannad. Han bara tänkte att den här ska in. Och sen briljerar han ju verkligen i sekunderna efteråt. Där när han slår en crossboll med höger yttersida som seglar snyggt in bakom AIKs backlinje där. Och så... Och där kommer ju Daniel Alexandersson perfekt. Det var ju Daniel Alexanderssons största styrka kanske, att tajma löpningar i djupled. Nej, det var fantastiskt.
Ja, om vi då går vidare. Så efter matchen mot AIK så är det bara två matcher kvar innan det är dags för VM-uppehåll. Och då möter vi först Gävle hemma på Borås Arena och förlorar med 1-0. Det är bara 7800 åskådare på Borås Arena. Och efter matchen så går Anders Svensson ut i Borås Tidning och säger att det är publikens fel att Elfsborg förlorade matchen. Anders själv, han missade en straff under matchen och var på liksom sitt grinigaste humör som bara Anders Svensson kan vara på. Matchen efter så blir 0-0 hemma mot Helsingborg. Det är en match där Johan Sjöberg, som har startat en del som mittback under våren, gör sin sista start för året. Det var väl lite negativt avslut inför VM, Olle?
Ja, det får man ju säga. Men samtidigt, man hade haft en del flyt där. Man hade dels den där matchen mot Öster borta och sen även Halmstad borta. Bollen hade studsat där på väg. Så att det skulle komma något bakslag, det var väl ganska väntat. Sen trodde man ju såklart inte att Gävle skulle åka ner och slås. Det trodde man ju verkligen inte. Så det var ganska tungt, men på det stora hela var man ju ändå nöjd över inledningen på säsongen. Det var många segrar och rolig fotboll.
Var du nöjd vid den här tiden, Erik?
Jo, men det var jag totalt sett. Det var en vår som hade gett en försmak om att vi var på väg att bli ett topplag på allvar här. Och jag vet att man var ganska förväntansfull inför resten. Det är klart att det var en rejäl plump i protokollet med Gävle hemma. Men det var många andra matcher som sagt som vägde upp, där vi hade spelat så pass bra och fått med oss så många segrar som gjorde att man ändå var positiv.
Olle, är det någonting vi glömmer kring våren här som vi inte har tagit upp?
Ja, jag skulle vilja fastna lite där, men du nämnde Johan Sjöberg som gör sin... Jag kollade faktiskt upp Johan Sjöberg häromdagen och funderade på när gjorde han sin sista match i Elfsborg egentligen. Och jag blev väldigt överraskad när jag läste det, för han spelar ju som sagt här 2006 och skadar sig, blir borta en längre tid, han tvingas till en operation. Sen är han plötsligt tillbaka år 2008 i Elfsborgs startelva och spelar mittback bredvid Terry Lucic. Och så sent som 2010 sitter han faktiskt på bänken i två matcher i Allsvenskan. Och sen har han kontrakt över 2011 också, men spelar inga matcher. Och tackas av tillsammans med Johan Karlsson där sista matchen 2011. Så det var en väldigt lång karriär i Elfsborg för Johan Sjöberg, men väldigt lite matcher. Tyvärr en väldigt skadefylld karriär.
Ja, och han får ju konkurrens här på sommaren också som vi kommer in i. Men vad säger ni? Ska vi dansa in i sommaren till Eurovision-vinnarna Lordi?
Absolut, det är bra. Rock!
Alltså finsk seger i Eurovision. Jari Ilola lär ju ha jublat väldigt mycket där i maj. En som inte jublade i juni, det var Anders Svensson. För VM i Tyskland blir den svåraste perioden i hans karriär. Efter att ha startat i fiaskomatchen mot Trinidad och Tobago så blev det inga mer minuter för Anders i VM. Men det kanske vi i Älvsborg ska vara mest glada för. För en oerhört revanschlysten Anders kommer hem till Borås och ett helt nyformerat mittfält. Nu hade man på allvar börjat slipa på ett mittfält med Jari Ilola och Samuel Holmén som sittande mittfältare med Anders Svensson framför dessa två mittfältare. En anfallare av Mattias Svensson och Joakim Sjöhage skulle offras samtidigt som ynglingen Denny Avdic anlände från Brönnby under sommaren. Denny får inte så mycket speltid i Allsvenskan, men det blir en kamp mellan Mattias och Joakim där man får säga att Mattias tar den här platsen under hösten. I en träningsmatch mot Blåvitt testades detta nya spelsystem inför omstarten i juli. Den träningsmatchen förlorade Elfsborg med 2-0. Olle, vad kommer du ihåg där om formationsändringen?
Jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det så pass tydligt att jag till och med minns att jag gick upp på morgonen och slog upp tidningen. Och då var det ju stor nyhet där att Elfsborg skulle helt byta formation. Jag tycker också det är lite lustigt nu när man ser tillbaka på det här att det var ingen som hade kommit med den här tanken tidigare, utan det var väldigt så här hugget i sten att man spelar 4-4-2. Djurgården hade ju sitt 4-3-3 och sådär, men Elfsborg ska spela 4-4-2, för det är så vi alltid har gjort. Och trots att vi hade tre väldigt centrala, bra centrala innermittfältare, så det var aldrig någon som tänkte tanken på att vi kunde byta formation. Men det var ju såklart genialt när vi väl gjorde det.
Det vi får säga är väl att en spelare som lyfts av det här, Anders Svensson lyfts ju, Samuel Holmén lyfts också, men också Jari Ilola, den här värvningen vi storvärvningen gjorde några år innan, som haft problem med dels skador och kanske inte riktigt kommit in i laget. Det här gör ju att han kommer in och får en bra plats. Vad minns du av Jari Ilola 2006, Erik?
Jag minns ju att han blev den verkliga eleganten. Det kändes ju som att han hade ett otroligt lugn, att han var en ledargestalt som laget kunde luta sig mot. Otroligt skicklig spelare. Jag kan ju tänka mig att det är en fantastisk medspelare att ha i sina bästa stunder där. Och han dirigerade ju mittfältet på ett väldigt bra sätt.
Vi nämnde ju ändå VM här lite också, och den Anders Svensson som vi får hem, det kan på vissa sätt blivit avgörande, för man ser det här verkligen under sommaren när Anders Svensson tar fart. Vad tänker du kring det, Olle?
Jo, men vi vet ju alla hur en tjurig jävla fotbollsspelare Anders Svensson kan vara. Det är ju, ibland behöver man ju extra bensin, så man tänkte ju inte på det då att ja, men det är ju jättebra att Anders inte fick spela något i VM, så tänkte man ju inte riktigt. Men med facit i hand så det är klart att det var jättebra att han kom tillbaka med en otroligt stor revanschlusta.
Och då VM-uppehållet tar slut den 6 juli då Sverige åkte ut mot Tyskland. Lukas Podolski är ju storspelare mot Sverige. Då möter vi faktiskt Djurgården i två raka matcher. Den första matchen är en åttondelsfinal i Svenska Cupen som slutar med vinst 2-1 för Elfsborg efter att Samuel Holmén är matchvinnare i förlängningen. En annan som är bra i den matchen är Leandre Griffith som kommer igång här lite under sommaren. Några dagar efter den cupmatchen så är det återigen dags för presskonferens för Elfsborg, där Elfsborg tidigt på morgonen annonserar att man ska presentera en landslagsmeriterad spelare. Och på Vigule hoppas man ju då på de här backförvärven som vi har pratat om och det har skrivits om lite innan då. Man tänker specifikt också att det kan ju faktiskt vara Mikael Svensson som kommer hem, Anders Svenssons gamla lagkamrat från Southampton. Men supporterna blir besvikna, för sen får de veta att det här är ju mittfältaren Jon Jönsson som presenteras. Vi kommer återkomma lite till Jon senare. Men eftersom inte Jon Jönsson blir spelklar till matchen mot Djurgården i Allsvenskan, som blir den allsvenska omstarten, så startar Marcus Falk Olander och Andreas Augustsson i mittförsvaret. Där blir det så att matchen leds väldigt länge av Djurgården, men i den 93:e minuten kvitterar Andreas Augustsson. Jag har ju alltid tänkt att Andreas Augustsson nickar in den här bollen. Men det är ju faktiskt så att Andreas Augustsson skjuter in den här kvitteringen. Andreas Augustsson har ju presenterat sig med mål tidigare under våren.
Nej, men det är ju som du säger. Man tänker att han bara är typ som mot Halmstad borta där i början när han får in en boll. Lite så här per frick mål om vi ska använda en nutida referens. Men han var ju som sagt extremt målfarlig i Norge. Där tog han ju också straffarna i Sandefjord. Men det är ju en otrolig karaktär, Andreas Augustsson. Som liksom ett exempel är ju att när det står klart att han ska flytta till Borås, då ringer han upp 7 olika mäklare redan innan han anländer till Borås. Och det är ju så där kanske inte fotbollsspelare gör idag, utan de är ju lite mer så där förväntar sig att saker och ting ska slängas upp på silverfat. Men Andreas Augustsson var ju verkligen inte sån, utan han tog ju tag i saker och en fantastisk ledare att få in i laget.
Marcus Falk Olander då?
Ja, där är minnena lite svagare, men jag kommer ihåg att Johan Sjöberg blev ju då långtidsskadad och även Martin Andersson blev ju skadad. Han var ju också ganska en skadefylld karriär. Så. Och Johan Karlsson hade ju varit en nödlösning där ibland, men nu tyckte Haglund att Marcus Falk Olander var redo, så då fick det bli så. En ung kille från Ödeshög, faktiskt, precis som Ingesson. Men han skulle ju, tyvärr blev det ju inte någon vidare karriär i Elfsborg för honom efter det, utan han hamnade ju faktiskt i Norrby och sen fick han även ändå en okej allsvensk karriär i Norrköping. Så.
Och nu tror han är personlig tränare på något gym där uppe i Norrköping. Kryss i den allsvenska omstarten mot Djurgården, men här någonstans, det tar ju verkligen Elfsborgs sommarfart. Hemma på Borås Arena väntar då toppkonkurrenten och då Hammarby som var serieledare här under sommaren. Det är ett kokande Borås Arena. Gulliganerna firar 15 år. Matchen slutade 3-0 efter mål av Holmén gånger 2 och ett mål av Leandre Griffith. Alla mål gjordes under de sista 13 minuterna. Jag tycker vi lyssnar på hur det låter när Griffith gör 3-0.
Härlig dragning av Ishizaki. Bra inspel. Anders Svensson. Griffith. Anders Svensson. Ja, det är hur bra spel som helst. Det är 3-0. Leandre Griffith, vilka byten!
Ett sagolikt anfall också. Ja. Vilken finess och vilken fotbollskonst. Det är ett mål som Anders Svensson är inblandad i nu igen. Och han är lysande. Men också ja, nöje Griffith som kommer in.
Erik, var det här du fattade att vi skulle vinna SM-guld?
Ja, det är ju den här perioden i juli som vi gör ett antal riktiga stormatcher. Där man på allvar börjar inse att oj, det här kan ju faktiskt gå hela vägen. Det var fantastisk sommar. Jag kommer ihåg att det var en väldigt stark revanschlusta efter det här VM:et med behandlingen av Anders. Jag tror att det gjorde att hela Borås, alla älvsborgare, slöt upp också kring föreningen. Att alla delade Anders känslor där att nu jäklar ska vi visa resten av Sverige här.
Ja, och det här är ju en match som Samuel Holmén dominerar. Vad har du att säga om det, Odle?
Ja, det gör han ju. Alltså, han är ju verkligen springfylld med självförtroende efter att ha fått bytt position. Då. Den här nya positionen, han passar ju honom otroligt bra som handen i handsken verkligen. Anders Svensson ligger ju lite framför Samuel och Illora som en offensiv mittfältare. Och motståndarna, de har ju koll på Anders Svensson. Det är ju han de försöker ta bort. Men Samuel, det resulterar ju då att Samuel han får ju springa ganska fritt och komma på de här löpningarna. På offensiv planhalva som han älskar att göra. Och sommaren 2006, då är han otroligt bra i Sampa. Jag tror att vi kan ju prata om hans år i Brøndby och Turkiet och sådär. Men ja, det här är ju under den perioden som han är den bästa fotbollsspelaren. Den bästa som Holmén jag har sett.
I matchen efter här mot Hammarby så åker vi till Göteborg och då möter vi Gais på bortaplan. Det är nu Jon Jönsson ska presentera sig på riktigt. Han startar ju faktiskt mot Hammarby i den här matchen. Men den här matchen mot Gais, det är ju det stora genombrottet för honom. Först gör han en nickassist och sen så gör han ett mål på nick. Båda är ju från en hörna. Och de här tvivlen som var innan kring att supporter var besvikna att vi fick in mittfältaren Jon Jönsson. Det suddades bort ganska snabbt där. Jag tycker vi lyssnar på hur det lät den dagen.
En icke-valare 1-0 för Elfsborg.
Och det är Jon Jönsson som nickar bollen, men jag undrar om han är sist på den.
Jag tror det är Holmén som gör det där, ja, till slut.
Ushizaki, den går där borta och det är kanonmycket mål! Oj, 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 oj!
Ja, det är helt strålande. Man lyfter fram allt folk på första och där bak har vi Jon Jönsson med en försvarare. Man ser att det finns ingen kontakt överhuvudtaget, så han får bara springa rakt på den bollen, komma med fart, och det är en strålande nick, helt otagbart.
Matchen mot Gais slutar då alltså 3-0 och Jon Jönsson presenterar sig. Vad har du att säga om det, Olle?
Ja, nej, men det var som Erik sa, att sommaren här så gör vi några riktiga stormatcher och Gais borta är ju verkligen en sån där vi visar vad skåpet ska stå. Jon Jönsson, han har ju spelat mittfältare i Malmö, men Malmö har ju väldigt tuff konkurrens på deras inmittfältare. Daniel Andersson och Anders Andersson spelar faktiskt. Men han kan ju även spela mittback. Så Elfsborg ser sin chans här att plocka honom för en ganska billig peng. Och han lämnar ju gärna Malmö och han har lite kompisar från U21-landslaget i Elfsborg också, med Wieland och Holmén och allt. Så det blir ju, passar ju verkligen jättebra. Och det var ju ett val som han verkligen inte fick ånga.
Nej, och här också, det är ju egentligen en formationsändring här. Det är ju att Donny Mobeck, premiärskytten på Borås Arena 2005 som var värvad som anfallare, han spelar högerback här och han tar ju den platsen helt och hållet.
Ja, verkligen, verkligen. Våren är han ju egentligen bortglömd, Daniel Mobeck. Man kommer ju ihåg honom för det här premiärmålet 2005. Men då liksom, ja, han fick spela lite forward och fick spela lite högermittfältare och sådär. Men till säsongen 2006, då är det ju ingen som pratar om honom och han spelar ju inte alls mycket under våren. Men från ingenstans då så spelar han plötsligt högerback och han gör ju det otroligt bra. Lugn, svårpasserad och sådär. Så, ja, det var ju ett genialt drag av Haglund Wettergren.
Martin Strömberg som spelat en del högerback under våren, han blev utlånad till Örgryte.
En liten anekdot för bortamatchen mot Gais är ju att vi har Emir Bayrami som gör sin allsvenska debut. Men han spelar ju inte riktigt någon huvudroll här under 2006, så att det får förbli en liten anekdot med hans 7 minuter borta mot Gais.
Ja, och sommarvärmen och Elfsborgs insatser, det gör ju att Borås börjar koka. Självbilden i staden förändras och en Anders Svensson i toppform gör att höstsäsongen känns mer spännande än någonsin. Nu går vi in i augusti, tycker jag.
Ja, entré i stora stan. Borås, Borås. Ja, jag vill vakna upp i stan som aldrig sover. Där blir jag kung för en kväll. Kvällen är min.
Borås, Borås med Galenskaparna får sätta ton för sensommaren. För det är nu Borås som stad ändrar attityd. Dessa sommarmånader har på riktigt ändrat självförtroende för hela staden, något som profiler utanför fotbollen också bekräftar. Politiker och folk från näringslivet pratar ofta om denna förändring och i och med Elfsborgs starka resultat så blir det ännu tydligare här under sommaren. Innan var Borås staden där man pratade om att allt var grått och att det bara regnade. Och man kan väl också säga lite som så att boråsarna var inte så bra på att försvara sin stad. Man liksom bara tog det, att det var så det var. Och då har vi ju Galenskaparnas ironiska låt från 1984 som ofta satte ton för just detta och det blev bilden av Borås. Vi alla tre är ju faktiskt inflyttade till Borås på grund av Elfsborg. Erik, hur ser du på den här förändrande bilden av Borås här?
Jag kommer ihåg att det skedde så mycket under de här åren. I och med att jag blev aktiv supporter i början på 2000-talet. Och där var det ju mycket fokus att, när man kom ihåg Elfsborgs historia, så var det ju ganska mycket prat då om 61-erna och att det var det sista guldet. Och ja, men även om vi pratade guldstrid så var det ju kanske något som man inte riktigt trodde på, att det skulle kunna ske hela vägen och sådär. Borås gick ju lite i samma mönster där. Att det var en stad som hade sett sina bästa dagar och ända sedan tekokrisen och de här tuffa åren på 70-80-tal så hade man ju med sig det. Jag som Ulricehamnare var ju inte så där jätteimponerad av Borås som stad, även om jag hade min mamma som kom därifrån och hade ganska starka band till staden även sen innan. Men det där blev ju någonting som förändrades, och jag minns att från det att arenan byggdes och hela vägen där under 05-06 så blev det ju en annan självbild, en ökad stolthet, att vi började ta för oss på ett annat sätt. Och det hände mycket ganska snabbt där.
Jag tänker lite där på att det blev äntligen lite fräckt att gå på Älvsborg. Jag bodde ju i Ljung och gick på Älvsborg mycket tack vare min 4 år äldre brorsa som gick på Älvsborg. Men här kring 2006 och så, då började man få med sig lite kompisar och det började snackas i skolan lite och sådär. Det blev helt enkelt lite hippt med att åka in till Borås och se Älvsborg igen, vilket ju var kul.
Ja, och något annat, det är inte bara Borås stad som ändrar attityd här i augusti. I augusti arrangeras friidrotts-EM i Göteborg. Christian Olsson, Susanna Kallor och Carolina Klift vinner guld. Men i Borås är det fortsatt bara fokus på Älvsborg. Framförallt de två matcherna mot Malmö FF. Hemmamatchen som slutar med vinst 4-2 har på sätt och vis blivit historisk. Det är en match många minns från det här guldåret. Och trots en storspelande brasse med namnet Junior så vinner vi på grund av storspel av Anders Svensson, får man nog säga. Daniel Alexandersson är väl också en spelare som sticker ut i den här matchen. Anders gjorde ju ett av sina få frisparksmål i denna match. Man pratar ofta om att Anders är en frisparkspecialist, men när man tittar tillbaka på karriären så är det faktiskt inte så himla många frisparksmål. Det är mot Argentina i VM 2002, det är väl ett av de historiska. Det här mot Malmö skulle jag säga är kanske ett av de mest historiska Älvsborg. Så vi får väl lyssna på hur det lät då.
Det är Anders Svensson också. Det är lika för Anders Svensson. Han rör inte min.
Ja, en ny tvåmålsskytt i den här matchen.
Här läge där målvakten inte ser bollen förrän i ett väldigt sent läge. Han ställer upp sig så att han kan gå i bägge hörnen och därmed så blir det en ganska lång bit. Han ser alltså inte bollen och vi ser från den här vinkeln då en väldigt fin skruv.
Olle, minns du den här frisparken och vad tänker du på när du tänker på den här matchen?
Ja, men det, nu snackas det verkligen Älvsborg överallt i Sverige. Malmö är ju egentligen, de är ju en guldkandidat inför säsongen. De har ju väldigt bra lag. Jag nämnde ju Anders och Daniel Andersson. De har Afonso Alves på topp som visserligen blir såld där mitt i sommaren, men det är ju ett riktigt bra lag. Så att vi kunde daska på dem med 4-2 på hemmaplan var ju fantastiskt. Och det är ju, första målet kommer ju då från att det är Jon Jönsson som, när han kommer in i Älvsborg så blir Älvsborg plötsligt väldigt farliga på fasta situationer. Vi hade ju en liten hörnvariant där Jon tog en liten båglöpning och hamnade i bortre delen av straffområdet. Där han antingen kunde nicka ner bollen eller nicka direkt på mål. Och jag nickade han ju då ner bollen till Anders Svensson som gjorde mål. Och samma variant användes ju i bortamatchen mot Gais där Samuel gjorde mål.
Ja, är den här matchen historisk, Erik?
Ja, den är ju otroligt historisk. Det är ju en av de absolut bästa allsvenska fotbollsmatcherna som jag har varit på. Och hela inramningen, 13 000 på plats på arenan. En vacker sommarkväll. Och ett Älvsborg som spelar så otroligt bra och gör 4 mål. Det här kände man ju verkligen på plats att det här var något speciellt. Det var nästan den här once in a lifetime-känslan att få uppleva det här på plats.
I matchen efter så åker vi till Malmö i en match som slutar 1-1. Det är många gulsvarta supportrar på plats och Anders Svensson gör återigen mål för Älvsborg. Det är ett långskott som, det får vi säga, att det liknar det han gjorde mot IFK Göteborg när han lämnade 2001 för att spela i SA15. Men den matchen tänker inte jag att vi hockar fast oss så mycket vid. Utan nu så är det ju vi kvar i Skåne, för det är ju en cupmatch som ska spelas där. Och där åker vi ut tyvärr på straffar mot Helsingborgs IF på Olympia. Men det är ju inte matchen eller straffläggningen kanske som är det som det pratas mest om. Här är ett klipp från
i Svenska cupen satte Henke Larsson en till synes oprovocerad uppercut i solar plexus på Jon Jönsson. Smällen tog så illa att Jönsson fick bryta matchen.
Vad händer med honom? För jag trycker till. Han håller fast mig, jag trycker till. Och sen så vet jag inte vad som händer med honom.
På tv-bilderna ser det ut som att det är en knytnäve rakt i magen.
Jag trycker till honom så i magen för att komma iväg från honom och han står och håller fast mig.
Henrik Larsson slår alltså Jon Jönsson i magen så att Jon Jönsson blir utbytt i den här cupmatchen. En sak jag vill säga här är väl att det är ju Abbas Hassans enda tävlingsmatch för Elfsborg under 2006. Erik, var du på plats på Olympia den här dagen och såg Henrik Larsson slå Jon Jönsson?
Nej, det här var faktiskt den enda matchen jag missade under hela det året i princip. Jag var hemma och var på kräftskiva hos min mormor och såg den här matchen på tv. Så jag vet att jag hade ett frenetiskt telefonkontakt med de supportrarna som var på plats. För jag var skogstokig när jag såg det här framför tvn. Och ringde för att berätta hur reprisbilderna visade det här slaget. Och man var ju både upprörd och förvånad över att en sån stor spelare ändå som Henrik gjorde en sån här grej. Så det var ju nästan overkligt.
Det var ju faktiskt så att Henrik Larsson blev polisanmäld efter det här. Det blev ju inget åtal, men det var ju väldigt diskuterat väldigt länge i svensk media. Vad tänker du på när du hör det här, Olle?
Jag kommer bara ihåg att jag hatade Henrik Larsson i den stunden. Det är det enda jag kommer ihåg faktiskt. Det var ju bra att du nämnde det här och matchen gick och sådär, för det kommer jag inte ihåg. Jag visste inte ens om att det var en cupmatch innan du sa det. Jag kommer bara ihåg att det var på Olympia och Henke slog Jon.
Och det är ju faktiskt så att det var ju inte i kuppen som Elfsborg var bäst 2006, men det är ju ändå en viktig del av historien, tänkte jag. Efter matchen mot Skånelagen så kör vi över Halmstad med 3-0, där alla mål görs i första halvlek. Det finns väl inte så mycket mer att säga om den matchen mer än att Stefan Ishizaki är makalös. Han har fantastiska avslut och inlägg med sin högerfot. Och vi har ju pratat lite om hörnerna innan, de tar ju ofta Stefan Ishizaki och det är fantastisk form på honom just här. Därefter så åker ju över 2000 gulsvarta supportrar till Gamla Ullevi och vi möter IFK Göteborg i en match som slutar 1-1. Där är det ju också så att Stefan Ishizaki är ju den som gör 1-0 till Elfsborg, och blåvitt supportrarna de sjunger ju egentligen inte under hela matchen, för de håller ju bara på och buar och ropar på Stefan Ishizaki, och mycket fokus på att han ska vara en Solnatattare. Det är ju faktiskt så att Stefan Ishizakis målgest är ju att ta båda händerna bakom örat mot blåvittsklacken efter att han har gjort 1-0. Gustav Svensson är den som kvitterar sent här också. Och det känns ju som att alla matcher mot Blåvitt under 2005 och 2006 är så att det är sen kvittering från Blåvitt mot oss. Så det är riktigt surt. Erik, är det här den bästa klackinsatsen av oss på bortaplan?
Ja, i alla fall i Göteborg utan tvekan kan jag ju säga. Och som ni som minns gamla Ullevi, det var ju så att man hade en sektion som var på långsidan, en långsmal, precis nedanför sittplatsläktaren, och sen hade man en väldigt märklig läktare som bara kanske var en 3-4-5 trappsteg hög som var på kortsidan. Men vi fyllde ju både kortsida och långsida. Plus att vi hade väldigt många supportrar även på sitt plats. Och vi gjorde en otroligt stark klackinsats. Det är ju den gången som vi har varit närmast, eller om vi till och med sjöng ut blåvitt stora delar av matchen, som jag minns. Och vi hade också en banderoll som är värd att nämna, som jag tror sved ganska hårt hos många av blåvitt-supportrarna. För vi hade en banderoll där det stod: ni drömmer om Anders i Blåvitt, han drömmer om SM-guld med Elfsborg. Och det kändes bra att trycka till dem.
Göteborg hade ju som sagt friidrotts-EM här, och den här matchen var ju ganska mycket fokus på. Sen efter den här matchen så är det ju då ett landslagsuppehåll, och då hamnar Göteborg återigen i fokus. Och det är ju inte för IFK Göteborg då, utan det är ju för landslaget det där. Och det är ju det här tillfället, den här landslagsuppehållet där Zlatan, Melberg och Chippen inte väljer att följa Lasse Lagerbergs pärm, utan de tar en utekväll och blir sen hemskickade från landslaget. Och där har Sverige rätt svårt att slå både Lettland och Liechtenstein. Och att jag nämner det är ju bara för att Kim Källström är ju den som startar de här matcherna. Men vi ska inte haka fast oss vid landslaget, utan det är ju Elfsborg vi pratar om här. Och då skulle jag faktiskt ta läget nu, för nu är ju transferfönstren klara. Och då har vi ju den truppen som spelade här under 2006. Så den mest frekventa startelvan enligt Boniello 2006, kan du den, Olle?
Den kan man ju som rinnande vatten, och den kommer man berätta för barnbarn och barnbarnsbarn och faderullan här, om man får några. Nej, men den kan man, den sitter.
Då kan du få dra upp den.
Johan Wieland, Daniel Mobeck, Jon Jönsson, Andreas Augustsson, Johan Karlsson, Jari Illula, Samuel Olmén, Stefan Ishizaki, Anders Svensson, Daniel Alexandersson och Mattias Svensson.
Det är ju full pott här för Olle. Då vänder jag mig till dig, Erik. Vem gjorde mest spelminuter det här året?
Det är ju Johan Wieland.
Det är korrekt.
Och Johan Karlsson?
Det är det inte, utan det är Samuel Holmén. Men Johan Karlsson gjorde ju däremot alla 26 matcherna. Men det var ju det att Samuel och Johan hade fler spelminuter. Det som sticker ut i det här laget är väl att bästa målskytt, det är ju två målskyttar. Och det är bara på 7 mål, det är Samuel Holmén och Anders Svensson. Och det får man kanske säga att det hänger ihop lite med den formationsändringen som var. Och det var en del, alltså mittfältet blomstrade ju här verkligen med Elfsborg 2006.
Ja, men så var det. Det är ju ett otroligt mittfält. Och vi har inte pratat om honom än, men Stefan Ishizaki kom ju in och öser ju verkligen in poäng. Det är ju en otroligt bra poängspelare. Han gör assist och det är mål, och han kan ta frisparkar och han kan slå hörn. Och liksom, han blir ju enormt viktig för det här laget. Sen då Samuel, som vi var inne på, som hittade sin roll kanonbra där. Och Anders är ju alltid Anders. Han var ju såklart en av allsvenskans bästa spelare under många år här. Så att han gjorde mycket mål, det är logiskt. Och sen ska vi också återkoppla lite till den här kritiken Mattias Svensson fick då. För den kritiken som gavs mot Mattias Svensson, det var ju ofta att han inte gjorde tillräckligt mycket mål. Men Elfsborg spelade ju och använde honom på ett sätt som gjorde att hans huvudsakliga uppgift kanske inte heller var det, utan han var ju en targetspelare och bollen kom upp till honom och han skulle stångas med motståndarförsvarare och släppa iväg bollen till mer kreativa spelare.
Mattias gjorde 6 mål här under 2006. Du nämnde Stefan Ishizaki, han vann ju assistligan på 10 assist det här året då. En spelare som vi faktiskt inte har nämnt så mycket, de övriga 10 tycker vi ändå har pratat om, men den 11:e spelaren är ju Johan Karlsson, som det här året då får spela mest vänsterback.
Ja, men det är fint tycker jag. Jag gillade alltid Johan Karlsson. Ett fysiskt praktexemplar än idag, tror jag. Han spelar ju mycket padel med Anders Svensson nu, vet jag. Ser väldigt vältränad ut. Värvades ju 2001 tror jag, från Åtvidaberg i Östergötland där. Och spelade då in i mittfältare, men logiskt sett så tog han ju såklart inte en plats på Elfsborgs mittfält under den här perioden, utan han fick ju omskolas och var väl lite ifrågasatt, men när 2006 rullade igång så då var det ju ingen som flyttade på honom, utan han gjorde sina matcher och var alltid stabil.
Det ser man mycket när man tittar på highlights från 2006, att många mål startar av att Johan Karlsson kommer på vänsterkanten men vänder upp och slår perfekta inlägg med sin högerfot. Är det något vi missar här när vi går igenom truppen? Är det någon spelare som vi kanske ska nämna? Griffith nämnde vi ju kom. Han har ju mest varit inhoppare även här under denna perioden.
Ja, inhopparna behöver vi väl nämna. Att Joakim Sjöhage finns ju kvar. Han finns ju kvar. Han var ju otroligt hypad under 2005. Och gjorde det helt okej på våren 2006 också. Men Mattias gick ju före då när vi skulle spela med en forward. Men Joakim Sjögård var ju en perfekt inhoppare. Till exempel i matchen mot Hammarby där, då, som vi vinner på hemmaplan med 3-0, då kommer han ju in och skaffar en straff direkt till Elfsborg som Sampar sen chippar in i mål. Och sen även Griffith då, som precis som Daniel Alexandersson var en sån här spelare som man inte riktigt visste om han skulle spela forward eller på en kant. Men när vi bytte formation då passade han ju in väldigt bra som antingen högerytter eller vänsterytter som inhoppare.
Och en spelare som faktiskt gör 14 matcher det här året, men det är ju mest inhopp för att stänga matcher, det är ju Magnus Samuelsson. Vad minns du av honom, Erik?
Ja, men hårt arbetande spelare som alltid gav sitt yttersta. Jag kan tänka mig att det var väldigt jobbig spelare att möta. Väldigt nyttig för laget. Så att det har man ju goda minnen från Magnus arbetsinsatser. Sen kanske han var något begränsad som allsvensk spelare, men i den rollen som han hade i laget 06 så var han ju väldigt värdefull.
Ja, och sen Johan Wieland, vi pratar mycket om honom i de här två poddarna, men det är dags att ta upp honom lite igen, för att det här året så gör han ju faktiskt, han håller nollan 12 gånger för Elfsborg under 2006, och då ska man ju ha i åtanke att det är ju 26 matcher som spelas, så det är ju nästan en nolla i varannan match för Wieland under 2006. Det är bra papper, Olle.
Ja, det är faktiskt otroligt. Det har jag inte tänkt på tidigare, men när jag tittade igenom de här matcherna på 06, så vi är otroligt tajta bak, och det är ju mycket Augustons förtjänst, och det är såklart jättemycket Wielands förtjänst. Och sen även då när vi byter formation, då kan jag Rilola fokusera mer på defensiven, och det har nog också en förklaring till de där fina siffrorna. Men Johan Wieland, han är ju jättebra den här säsongen såklart. Och ja, då, han blir väl uttagen i landslagstrupper och så här också senare. Så. Nej, kul.
Och nu har vi ju faktiskt nämnt alla spelare i guldtruppen 2006.
Martin Andersson har vi inte nämnt. Men han spelar ju en del mittback under våren där. Både han och Johan Sjöberg spelar ju på den positionen som sen Jon Jönsson tar. Och han kan ju även spela högerback i Martin Andersson, så det var ju en bra kille och bra kille att ha i laget. Kunde spela på flera positioner och en bra kille att ha i omklädningsrummet helt enkelt. Och sen hade vi även Martin Strömberg då, som spelade högerback en del under våren. Men sen efter Morbäcks omskolning där, så blev han utlånad till YS, som vi nämnde förut.
Ja, Martin Andersson gör faktiskt 19 matcher här under 2006. Så det är ju en majoritet av matcherna.
Ofta inbytt sent i matcherna när vi ledde, minns jag. För att nicka undan bollar och ja, in och stångas bara. Ja,
det var han hoppade in i en match i november bland annat, men vi kommer väl dit, tänker jag. Det här landslagsuppehållet då är ju paus i september. När allsvenskan drar igång efter det landslagsuppehållet, då väntar ju en av de kanske mest upphåsade matcherna i Elfsborgs historia. Då kommer ju nykomlingen och då serieledaren AIK till Borås Arena. Och det här pratades ju väldigt mycket under landslagsuppehållet och innan, för det här är ju en match mellan Elfsborg och AIK som då ligger i topp av serien. Det var ju också förhoppningar om att det skulle bli en match som var något utöver det vanliga. För man tyckte ju att både Elfsborg och AIK var de laget som spelade bäst fotboll under 2006. Men det slutade ju med att det handlade om... Resultatet blev 1-1. Elfsborg tog ledningen med 1-0. Dani Mendes kvitterar i offside-position. Och sen handlade egentligen allting om att Niklas Karlsson punktmarkerade Anders Svensson under matchen. Jag tycker vi ska gå till en intervju som David Fjäll gör med en Anders Svensson som är minst sagt irriterad.
Anders, dina intryck av den här matchen?
Ja, det blev ju ingen fantastisk fotbollsmatch, men att det var bara ett lag som ville spela fotboll, så blev det tufft.
Ja, det var lite lustigt att höra dig stå och prata här med att AIK kom hit och inte vill spela fotboll överhuvudtaget.
Ja, jag är besviken. Som jag sa innan, jag tycker AIK tillsammans med oss är de som har spelat bäst fotboll i år. Och jag tror det skulle bli en riktigt rolig match med mycket folk och ja, härligt väder och allting. Sen kom de hit, men var inte dugg intresserad och ville bara gå och förstöra. Så det är en besvikelse.
Enda roliga för dig kanske idag var väl att det var mycket folk och bra väder?
Nej, vi har ju mål att ta ledningen och sen missar domaren fatalt några gånger. Och det straffar ju oss extra hårt naturligtvis.
Jag tänkte på punktmarkeringen, du såg mindre road ut under större delen av matchen när du hade någon som ett plåster på det.
Jag har aldrig varit med något liknande. Det kan inte vara roligt för någon att spela. Det var inte som jag sa. Det var riktigt, riktigt, riktigt tråkigt. Men det är tungt för mig. Det är underligt hur man kan missa så på deras mål som man gör som linjedomare när man står still och har linjen rakt framför sig och missar den. Det var tungt då. Jag tycker båda utvisningarna är helt felaktiga. Jari får två varningar i båda situationerna, tycker jag är tveksamma. Så har du en som hänger i min tröja 45 minuter och får en varning, så att, jag menar, allt är relativt. Många är besvikna på på framförallt AIKs grejerna, men de leder serien, vad kan man säga.
1-1 alltså, och Anders Svensson hockar ju fast mycket vid punktmarkeringen som vi pratade om, och sen Donny Mendes kvittering tycker ju alla Elfsborgare att det är offside, 1-1 kvitteringen. Sen är det ju då som Anders säger, Jari Ilula utvisad och Donny Tjernström utvisad. Ilula blir utvisad för 2 gula kort, och det är ju därefter som sen AIK gör 1-1 målet. Olle, vad kommer du ihåg av den här matchen?
Jag kommer egentligen bara ihåg det här Niklas Karlsson versus Anders Svensson-grejen. Och det hör man ju i intervjun här också. Det här är ju när Anders Svensson är som bäst. När han är så där grinig. Det låter ju nästan som att han ska falla i gråt under den här intervjun. Fantastiskt härligt tycker jag. Men annars kommer man inte ihåg så mycket av matchen. Tyvärr. Men jag kommer ihåg att den där utvisningen som Ilola får. Att den var väldigt omdiskuterad. Billigt.
Erik, vad säger du om stämningen? Och hur upplevde du den här matchen?
Jag kommer ihåg att det var en otroligt upphåsad match. Det blev ju den här seriefinalen i princip som man såg fram emot här i september. Och ett väldigt stort bortafölje från AIK. De var säkert uppemot en 3000 supportrar på plats totalt sett. Och det var ju nästan 16 000 på arenan den eftermiddagen där. Så att, jag minns att det var verkligen den här känslan av att det var en stor match. Och resultatet 1-1, det var väl ändå okej, även om man var besviken efter AIKs mål där med hela den här offside-diskussionen, så blev det ändå ett okej resultat.
Ja, lite pyspunka för den neutrala fotbollsälskaren blir det ju i den här matchen. Efter matchen mot AIK så är det 4 matcher kvar innan vi tar oss in i oktober. Eller jag tar faktiskt med den första matchen mot Öster också, för det är ju 2 oktober. Men de här 4 matcherna är då att vi kryssar mot Gävle borta. Sen kör vi över både Häcken och ÖIS efter starka insatser av Matte Svensson och Stefan Ishizaki. Den här matchen mot Öster 2 oktober, det är ju på hemmaplan, beslutar 0-0, och då börjar det bli riktigt guldfrossa får man nästan säga i Borås. Det är många som blir oroliga att vi kan tappa guldet. Något som man kanske ska säga här är också att Helge Danielsson spelar ju Öster. På våren gör han mål mot Elfsborg, den här 4-3 matchen. Här på hösten så raderar han ju ut Anders Svensson. Han använder inte samma metod som Niklas Karlsson med punktmarkering, men han raderar ut Anders Svensson, och det är ju faktiskt en ganska stor anledning till att vi bara spelar 0-0. Men det är också en stor anledning till att vi i framtiden då värvar Helge Danielsson. Nu har vi tagit sommar- och sensommarmatcher. Är det någonting vi ska haka fast oss vid här?
Nej, vi har hyllat de spelarna som hyllas bör. Vi har ju pratat om varenda en här. Men det är ju mycket... Det här laget är ju... Det är ju en enorm vinnarskalle på det här laget. Alltså, det märks ju liksom när vi kvitterar sent mot Djurgården liksom, och sådana här saker. Det är ett gäng som vägrar förlora verkligen.
Det är få mål i matchen också. Det kommer inte bli mer mål nu när vi går in i oktober. Men vi rullar väl vidare.
Raka av mitt hår och bäras ut på bår. Ta tjuren vid hornen och hålla dem hårt. Lita på sanningen och kväva all gråt. Börja sluta tro och låta vansinnet gro. Jag vill sparka bakut och göra något sjukt. Släcka fyren på berget som räddade liv och smita från smällen med 7-mila-kliv.
7-mila-kliv med Martin Stenmark släpps i september 2006, och sällan har Sverige skådat en tydligare huliganlåt. Detta får bli soundtracket för oktober 2006. Månaden då flest nagelband har förstörts i Borås. Fy fasen, vilken krävande månad för alla gulsvarta supportrar. Eller ja, egentligen för alla supportrar som tillhör topplagen här. Elfsborg håller helt tätt bakåt och släpper in bara 2 mål. Men krutet är nästan lika torrt framåt. Efter kallduschen mot Öster, där det blev 0-0 som vi pratade om här innan, så väntade landslagsuppehåll där Sverige och Albeck snurrade upp Spanien på läktaren i EM-kvalet. Efter landslagsuppehållet så spelade IF Elfsborg borta mot Kalmar. Det var en vinstmatch med 1-0 efter frisparkskanon av Jon Jönsson. Men är det verkligen det vi kommer ihåg från den matchen, Erik?
Det finns ett väldigt tydligt minne. Det här är ju en vardagskväll i Kalmar. Ni vet hur det kan vara där nere vid Kalmarsund. En blåsig jäkla höstkväll. Det var kallt och regnigt. Och det som händer innan matchen är ju att biskopen Bengt Wadensjö välsignar matchen. På något vänster så är Svenska kyrkan matchsponsor. Och matchen blir välsignad och drar igång. Och Kalmar inleder med en kanonad. Alltså de är på väg att göra både 1 och 2-0 under första minuten här. Och efter 1:43 så slocknar hela elljuset på Fredriksskans. Och vi bara stod och tittade på varandra på bortasektionen. Vad är det som händer? Det blev alltså helt mörkt på hela arenan. Och spelarna fick plockas av banan och in i omklädningsrummet. Och de fick starta om hela systemet. Så det tog ju kanske en 10 minuter någonting innan det började bli ljust igen. Och när matchen väl kom igång så var det betydligt mycket lugnare. Laget spelade upp sig och sen blev ju det här målet som Jon Jönsson gör. Och segern som vi började. Men det här är ju ett minne. Och det har ju i efterhand pratats en del om att det var en jäkla tur att det här elljuset slocknade. Och det var ju någon som lite lustigt också påpekade att Bengt Wadensjö, biskopen, är ju faktiskt älvsborgare.
Olle, här får vi väl också säga att det är tydligt att Elfsborg har det målfarligaste mittbacksparet i Allsvenskan. De kan både nicka in mål och de kan också göra mål på frispark.
Ja, verkligen, det får man säga. Jag kommer ihåg framförallt här hösten 2006 när vi kunde få frisparkar från 40 meter. Och då tänkte man att nu jäklar, nu kliver Jon fram här och trycker dit den. För sånt hände ju faktiskt. Mot Kalmar hade han lite tur, han touchade muren och ställde Peter Vasto i mål. Men ja, absolut. Det är ju kanske vårt bästa mittbackspar någonsin.
Och 2 dagar innan matchen mot Kalmar så spelade de andra två topplagen, eller det var ju flera topplag, men två av de andra topplagen i AIK och Helsingborg mötte varandra på Råsunda. Det är en match som länge står 2-1 till AIK, men då händer en sak och jag tycker att vi ska lyssna på hur det lät.
Och var det bättre laget i den andra halvleken och kanske var man förtjänt av en trepoängare, men på övertid skulle en kalldusch komma in, kast för Helsingborg. Fredrik Björk uppgår, inte en helsingborgare utan Daniel Arnefjord, AIK försvarar och nickar bollen i eget mål. 2-2 på stopptid, 93:e minuten. Olyckligt för AIK, naturligtvis för Arnefjord. AIK upp i en serieledning med en poäng före Elfsborg som har en match mindre spelad. Helsingborg kvar på tredje platsen. 2 poäng före Djurgården.
På övertid så är det faktiskt så att Helsingborg kvitterar. Och det är ju AIK-aren Daniel Arnefjord som gör ett självmål. Ett självmål som är ganska historiskt för oss Elfsborgare. Jag minns 2011 när vi mötte Ålesund borta och Daniel Arnefjord spelade i Ålesund. En stor del av andra halvlek, ja, det var ingen rolig match för att vi förlorade med 4-0 om jag inte minns helt fel. Men i andra halvlek så sjöng vi flera gånger upp och nicka, sockerdricka, Arnefjord. Erik, är det så att Daniel Arnefjord är en gulsvart guldhjälte?
Ja, han blev ju det till en liten del här också. Vid den här perioden nu så börjar man ju allt mer frenetiskt att följa de andra matcherna. Alltså att man satt klistrad och... Det var ju otroligt jobbigt att titta på när AIK spelade nu i deras matcher. Men det här var ju en förlösande sekvens. Och den här upp och nicka sockerdrickaramsan, den fick vi ju tillfälle att använda senare då, i Royal League under hösten här sen. Men det är ett fint minne.
Nu börjar vi fokusera kanske lite mer på de andra lagen här också. För det är ganska krampaktigt här i oktober. I matchen efter för AIK här, de har tappat poäng i slutminuterna, så möter de Halmstad på Örjans Vall. Och där är det så att i 75:e minuten leder Halmstad med 2-0. Och AIKs guldfrossa, den är ju väldigt mycket större än vad Elfsborgs är. Men där är det så att de kvitterar. Först 2-1, Miran Burgic gjorde mål för AIK. Och 5 minuter innan matchen är klar så kvitterar Niklas Karlsson, spelaren som punktmarkerade Anders Svensson en månad innan. Där är det då så att AIK har 2 poängtapp på 2 raka matcher. 2 kryssmatcher i rad. Och Elfsborg har ju seger mot Kalmar. Och många känner väl att guldet närmar sig och det känns väldigt bra. Men då kommer nog kanske den mest bortglömda förlusten i IF Elfsborgs historia. Ja, det är stora ord och det är mina ord får jag väl säga också. Men det var först när jag läste på inför podden jag kom på att vi mötte ju faktiskt Hammarby på Söderstadion. En match där vi, och då är ju Hammarby också en toppkonkurrent här. En match där vi skulle segla iväg i toppen, men Pablo Penones Arce gjorde 1-0 och vi förlorade matchen. Vad kommer du ihåg av detta, Erik?
Jag kommer ihåg att det var en regnig vardagskväll. Vi var ganska många älvsborgare på bortasektionen för att vi var egentligen bara en buss som hade åkt upp från Borås, men ganska många av de älvsborgarna i Stockholmsområdet hade slutit upp, så att vi var nog i alla fall en 150-200 på bortasektionen. Och det kanske är lite bortglömt i efterhand, men Hammarby gjorde ju en ganska stark säsong och kom trea. Så att det var ju en väldigt tuff bortamatch och jag minns att vi hade en hel del chanser, men förlorade ju tyvärr med 1-0 här. Och det var ju otroligt tufft att åka på den här förlusten.
Med bara några få minuter kvar så hade vi faktiskt en boll i stolpen. Olle, tycker du det är den mest bortglömda förlusten i Elfsborgs historia?
Ja, det vet jag inte. Jag kommer ju ihåg den mest på grund av, ja, det var ju 2006 och vi förlorade helt enkelt. Men Hammarby var ju, de var ju ganska bra här, men de hade ju också fått 3 poängs avdrag. Det är väldigt lätt att komma ihåg. Eller väldigt lätt att glömma av, ska jag säga. De hade ju fått 3 poängs avdrag efter en publikskandal i derbyt mot AIK tidigare under säsongen. Så de var ju egentligen aldrig riktigt med i titelracet, utan de kom ganska bra där under hösten. Men någon guldkandidat var de nog aldrig.
Ångestkramperna och högljudda skriken fortsätter att prägla Borås och gulsvarta supportras tillvaro. Nästa match var hemmamatch mot Gais, en match vi vinner med bara 1-0. Så här låter det när Elfsborg och Samuel Holmén gör det enda målet i matchen.
Och Samuel Holmén har lagt upp bollen på 11 meter. Straffas Elfsborg, kommer här. Jankulovski räddar 2 gånger, inte tredje. Holmén, 1-0, Elfsborg. Och samtidigt som vi ser grymt lyckliga Elfsborg-spelare så är det riktig hönsgård i Gais-försvaret. Där Jankulovski räddar 2 gånger om, men Gaisarna får inte undan bollen.
Det krävdes alltså 3 försök för att få in bollen. Samuel som straffskytt, och då ska vi veta att Anders missade ju en straff där mot Gävle under sommaren, och straffa var väl kanske inte det vi var bäst på. Riktig ångest här, Olle, eller vad säger du?
Ja, usch. Det är lite jobbigt att höra det. Man vet ju, man minns ju själv liksom. Gais hemma, det är ju klart att vi ska ta 3 poäng där. Men det här är ju 3:e omgången från slutet, så det var riktigt jobbigt, kommer jag ihåg. Och vi skapar ju en del chanser, men det är ju typiskt, bra lag ska ju också ha tur. Och här får vi ju en straff efter att bollen studsar upp på en hand på en Gais-spelare. Och ja, på 3:e försöket får Sampa till slut in bollen.
Det är över 14 000 åskådare på Borås Arena. Det är ju en match som många minns på grund av att här är det ju riktig guldfeber. Eller vad säger du, Erik?
Jo, men verkligen. Och det man ska komma ihåg som är uppseendeväckande, det är ju att ifrån hemmamatchen mot Hammarby i juli så har vi mer än 12 000 på samtliga av hemmamatcherna från sommaren och under hela hösten. Och det var ju ett fantastiskt intresse, alltså publikmässigt, att få en så stor del av arenan som var älvsborgare på plats på samtliga sektioner. Det var ju en grymt upphåsad höst vi hade. Och jag minns ju hur otroligt nervös det var under den här matchen. Och förlösande. Vi var ju lättnade efteråt när vi hade tagit de här tre poängen.
Vi är nu inne i den näst sista omgången och det är ju tydligt att det är AIK och Elfsborg det gäller om. Det är där SM-guldet kunde landa 2006. Andra resultat i den här omgången är ju Hammarby och Häcken möter varandra och det blir kryss. Och vi ska åka och möta Helsingborg. Som man pratar ju lite om att Helsingborg har en matematisk chans om de vinner mot Elfsborg. Och de här krampaktiga resultaten har gjort att ett sånt lag kan man prata om att de har guldchans. Det är en match på bortaplan på Olympia. Och det är väldigt många gulsvarta supportrar som åker dit. Så här lät det när Mattias Svensson nickade in 1-0 inför ett fullsatt Olympia. Svensson.
Fina inlägget från Ishizaki.
Ja, jättefint inlägg. Där ser vi vilken betydelse det har med kvalitet i passningar och inlägg. Sånt där. Jättefint. Och sen då Mattias som ostört för en gångs skull på grupp in i straffområdet. Och kraftfull och beslutsam. Nick.
Det här målet av Mattias gjordes i den 62 minuten. Vi hade bara ledningen i 2 minuter innan Oliver Karakes gjorde 1-0. Eller 1-1, vilket matchen slutade. Erik, är det bortaföljet du minns mest här och Mattias mål?
Ja, jo, men det måste jag säga. Bortaföljet, vi hade ju generellt ett väldigt bra bortafölje under hela 06 och vi har ju några matcher som verkligen sticker ut. För jag minns ju, Helsingborg har ju alltid varit en tuff bortamatch för Elfsborg och vi har ju haft en del minnen då sedan tidigare. På Olympia där vi har haft svåra bortamatcher. Men jag minns att vi hade 5 bussar ner och vi hade en pubuppladdning nere i stan. Och grym stämning på pubben. Och jag vet att när vi kom upp med de här bussarna till Olympia så hade vi ju inte riktigt koll på hur mycket det var sålt på bortasektionen. Dels så var det ju inte lika vanligt med förköp att så stor andel köpte utan att många åkte ju dit och räknade med att kunna lösa i spärren. Och vi fick ju inte direkt några rapporter om hur mycket förköp det var sådär. Så jag vet att när vi kom med bussarna och kom in på Olympia så hade vi ju känslan av att oj, bortasektionen är ju nästan redan full nu när vi kommer med bussarna. Och det var en häftig känsla av att så otroligt många älvsborgare hade tagit sig ner på egen hand. Så vi fyllde ju bortasektionen och hade bra många gulsvarta supportrar även på sitt plats. Så det var häftigt med den enorma uppslutningen. Och det var ju otroligt förlösande där vid Mattias 1-0-mål. Det var en minnesvärd match. Som det var tyvärr att vi fick ett mål bortdömt. Som gjorde kanske att vi inte fick med de här 3 poängen hem.
Olle, minns du något av matchen?
Ja, men jag minns Mattes nick. En kanonnick. Han var väldigt bra på huvudet, Mattias. Det pratar vi inte så ofta om, men han får inlägget och sen trycker han ju dit nicken upp i krysset. Så det kommer jag ihåg. Annars minns jag inte särskilt mycket. Egentligen, jag tycker det är mycket hösten 2006 som är lite av en dimma för att man var ju nervös hela tiden. Så då, det är en del man kommer ihåg. Man gick runt i 8 år hemma liksom och bara tänkte på nästa match.
Ja, och efter den här matchen så var det ju verkligen så. Då får man ju säga att 1-1 kanske inte var resultatet du ville ha. För nu blev det ju nästan en fördel för AIK inför den sista omgången. Men då är det ju så att dagen efter den här kryssmatchen mot Helsingborg, då spelar AIK i Göteborg borta mot Gais. Och här får man nog nästan säga att hela Borås och alla som Elfsborg satt och tittade på Kanal Plus. Det var säkert några som till och med åkte till Göteborg. För den här matchen betyder ju väldigt mycket för oss inför den sista omgången. Matchen slutade 0-0 och AIK tappade återigen poäng i oktober. Det resulterade i att Elfsborg hade 1 poängs försprång inför den sista omgången i den avgörande matchen mot Djurgården. Det där var publiksång av Stå upp för Elfsborg. En låt skriven av Erik Sjölin som för många är ihop med den 5 november 2006. Vi är nu inne i den sista omgången av Allsvenskan 2006, den 26:e omgången. Jag vill inte gå för snabbt fram, för vi pratar ju om den här matchen där AIK får kryss mot Gais. Och det är ju på måndagen samma vecka som det är guldvecka. Fullt fokus i Borås är ju på Elfsborg som sitter i förarsätet inför det här. Det är väldigt stor bevakning från media på Borås och Elfsborg den här veckan. Expressen skickar journalisten Johan Urenius till att bo i Borås en hel vecka där han ska hitta nya vinklar varje dag. Och det är ju inte jättelätt för Johan att få fram något material. Och det blir inte enklare när han publicerar en artikel om Anders Svenssons favoritpizza Tre Gringos på Alléterrassen. Det är bara så att Johan är där för att käka och då frågar han pizzabagaren vad han tycker om Anders Svensson. Och då säger pizzabagaren att Anders Svensson är jätteofta. Han älskar Tre Gringos som är en kebabpizza, en panpizza. Och det blir en helsida i Expressen. En helsida som fortfarande sitter uppe på Alléterrassen när man går in där. Anders Svensson blir skitar för det här verkar ju inte stämma alls. Han verkar bara ljuga. Och det här är någonting som Johan Orenius har pratat ofta om i Offsides podcast. En annan sak som sker den här veckan, det är ju att SVT får tag i tre Djurgårdssupportrar. Och då är det ju så här att det är ju Elfsborg mot AIK och då vill man ju inte, Djurgårdssupportrarna vill inte att AIK ska vinna guld. Så på en pub i Stockholm sitter tre supportrar med SVT och pratar om att de vill ha en läggmatch. Så här lät det då.
Kan du beskriva hur det skulle kännas om AIK vann för dig?
Ja, det skulle vara fruktansvärt. Fruktansvärt. Det är något som inte får hända. Så det tar Djurgården poäng på söndag nu här. Det är helt oacceptabelt. Alltså det finns inte.
AIK är det värsta jag vet. Och de får inte vinna, så enkelt är det bara.
SVT Sport har träffat tre Djurgårdsfans som vill vara anonyma och som kräver av sina egna spelare att de lägger sig mot Elfsborg på söndag.
Utåt sett så självklart att de säger att de inte ska göra det, men har de något hjärta så vill de ju inte se att AIK lyfter bucklan. Och det är bara att hoppas på dem. Jag tror att killarna, de sköter sitt jobb.
Men om spelarna inte skulle förlora mot Elfsborg så befarar Djurgårdens säkerhetsavdelning att vissa supportrar kan försöka ta saken i egna händer.
Det som går runt på hemsidor och bland olika supportrar är ju det att om nu Djurgården skulle leda över Elfsborg och AIK leder, att då pratar de om att de ska hoppa in på planen för att stoppa matchen helt enkelt. För att då Elfsborg ska få poängen så att Elfsborg tar SM-guld.
Hoten är just nu inget mer än rykten, men säkerhetschefen ser ändå allvarligt på läget.
Ja, med tanke på de rykten om man tittar på idag så är chansen nog ganska överhängande, ja. Och, men när det sker, då får vi ta det problemet när det sker. Vi är som sagt så beredda som vi kan vara.
Djurgårdssupportrarna går inte in på hur, men de säger sig vara beredda att göra vad de kan för att förstöra för AIK.
Nej, det är ingenting jag vill kommentera, men ibland blir man ju tvungen att ta till vissa metoder. Men det är ingenting som vi tar här i en intervju.
Som sagt, det beror upp till var och en hur mycket man är beredd att offra för sin klubb, så att säga. Själv skulle jag gå över lik för att AIK inte vinner guld, så återstår att se vad som händer.
Djurgårdssupportrarna hotade alltså med en läggmatch för att AIK inte skulle vinna guld. Kommer du ihåg det här, Erik?
Det här minns jag väldigt tydligt och det byggde sig upp en väldigt speciell känsla. Från det att Gais AIK slutade oavgjort på måndagen så hade man ju en närmast feberartad känsla hela veckan där. För oss som jobbade med tifo så gick vi ju upp fullständigt i det. Vi la ju en plan där vi skulle ha tifo på samtliga läktare över hela arenan och jobbade stenhårt med det under dag och natt under hela sista veckan för att få färdigt allting. Och för min del då, i och med att jag var ordförande i Gulliganerna, så blev det otroligt mycket media. Det blev telefonsamtal och intervjuer. Och sen mitt upp i alltihop det där så hörde TV4 i Göteborg, de hade någon egen morgonsoffa på morgonen där de ville att jag skulle komma ner och vara med i Göteborg. Och jag sa, nej men det pallar inte, jag åker ner till Göteborg. Nej men då skickar vi en taxi och hämtar dig. Så att jag var alltså hemma i min flickväns lägenhet på morgonen. De kommer med en taxi från Göteborg, kör ner mig, jag är med i morgonsoffan och pratar. Och sen kör mig tillbaka med taxi till Borås igen. Så det är det närmsta jag har kommit att vara någon form av mediaprofil, tror jag. Det var stort.
Ja, nu är du taskig mot dig själv. Du har ju haft flera bloggar. Men hur är det? Var det en lång vecka där?
Ja, både och. Alltså det var... Jag pluggade ju då och skulle egentligen skriva uppsats. Men jag kände ju det, alltså den här veckan, då la jag allt vad studier åt sidan. Det var ju, man levde dygnet runt för Elfsborg. Vi pratade, man följde media. Det var ju, man var helt uppe i det här, helt uppslukad. Men sen hade man ändå någon form av känsla av att nej, men vi kommer ta det. Vi gick ut ganska hårt. Alltså, vi riskerade ju att jinxa ganska kraftigt med tifot som vi hade. Det vi räknade upp, våra 4 årtal, vi har vunnit guld sen tidigare. Och sen att vi hade med det här budskapet att nu är det dags igen. Men man hade ändå känslan av att de här 45 åren, nu ska det hända här. Och det bidrog ju också med den känslan av att Djurgårdssupportrarna och att man fick ändå känslan av att Djurgården kanske inte skulle gå helt fullt i den här matchen heller. Vi skulle ta hem det.
Minns du ens matchstart här?
Ja, det var väldigt upphåsat alltihopa. Ja, man var som i en dimma hela den dagen, minns jag.
Olle, kommer du ihåg när första halvlek drog igång och allting som var runt arenan gick in?
Nej, ja, det är som Erik säger, det var bara en dimma av nervositet liksom. Jag kommer inte ihåg det. Men jag kommer ihåg mycket väl att jag kände väl att Djurgården inte, de borde ju inte kunna gå för fullt där. För jag tänkte att det skulle ju bli ett rejält liv om de tar poäng från oss och ger guldet till AIK. För man hade ändå en känsla, som Erik säger, av att det här ska vi fixa. Men det var ju hemskt. Hemskt var det.
Vid sidan av här så kan man ju veta då att AIK möter ju Malmö FF hemma. En match som de vann med 3-0. Den första halvleken drar vi igång på Borås Arena. Någonting som är noterbart är ju att Pär Dembo Turay blev utbytt, Djurgårdens målvakt, på grund av skada. Kommer du ihåg detta, Olle?
Ja, men då har nog Elfsborg 1-0, tror jag. Men jag kommer ihåg klart och tydligt att Joakim Sjöhage var ju ett problem för Djurgårdens försvar. Han sprang ju på allt. Och i en situation så var Pär Dembo Turay ute och skulle stoppa en boll som kom genom försvaret. Och då sprang Joakim Sjöhage och han ihop, så han fick ett knä i huvudet. Joakim Sjöhage startade ju matchen. Även matchen mot Helsingborg startade han. Och det här var ju på grund av att Jari Ylola hade skadat sig. Jag tror det var i matchen mot Gais där han skadade sig. Och det löste man genom att man tog ner Anders Svensson lite i planen. Och så tonade man ner Mattias Svensson på Anders plats. Så han blev en släpande forward. Och så hade man Joakim Sjöhage längst fram som... Ja, han tog ju verkligen tillvara på det förtroendet.
Ja, och du har redan varit inne på det lite, Olle. Det allra mest noterbara från den här matchen, det är ju Elfsborgs 1-0, och jag tycker vi lyssnar på hur det lät.
Matchen i fall då Svensson var skadad. Alexandersson fri på kanten på nytt. Bär in. Och bort mot Mattias Svensson. Och det är 1-0 till Elfsborg. Joakim Sjöhage sist på bollen, men den var kanske över mållinjen. Mattias Svensson. Efter ett härligt inlägg av Alexandersson, och det förlösande målet.
Ja, verkligen. Det ser vi på både planen och bredvid planen här, att det här var väldigt efterlängtat. Många nervknutar som löses upp just nu. Men Alexandersson fick...
Ett historiskt mål. Ett mål som diskuteras än idag och kommer diskuteras i all framtid. Och en av diskussionerna, det är ju, snor Joakim Sjöhage målet från Mattias Svensson? Vad tycker du, Olle?
Nej, det vet jag inte. Men jag minns ju då att egentligen ville man nog att Mattias skulle få göra det där målet. För han hade ju varit väldigt ifrågasatt tidigare. Så det, jag tyckte det hade varit fint om den bollen hade kunnat få gå i nät direkt från Mattias. Men det är en väldigt bra nick av Mattias att få ner den där i hörnet. Och Sjöhage, ja, han är ju målskjut. Han gör ju det han ska. Han trycker in den. Annars kanske det kommer en back emellan, det vet man ju inte.
Erik, kommer du ihåg hur du upplevde det här målet?
Eufori. Jag vet att jag var ganska i mitten på läktaren. Då var jag ganska mycket upp och ner på räcket och var med och ledde sånger och sådär också. Men här hade jag hamnat en bit upp och jag vet bara att det var fullständig eufori på läktaren. Det var, man lyfte en meter och bara färdades iväg ungefär. Så det, nej, men det var ju den här feberartade känslan. Det var ju väldigt packat på ståplats och otroligt förväntansfullt. Och det här målet blev ju förlösande. Det var, ja, det var en speciell känsla. Och att det gjordes framför Älvsborgsläktaren också.
Ett fint ögonblick. Jag tycker vi går vidare till halvtidsintervjun som görs med Mattias Svensson i den här matchen.
0 till Elfsborg efter 45 spelade minuter. Guldläge just nu i Borås. Mattias Svensson, hur sur är det på Sjöhage för att han snodde målet?
Nej, det är sniken kille, va? Nej, det är som det är. Bollen ska in, va? Hade inte han gjort det så kanske det hade kommit en back emellan sig.
Vad säger du annars om den första halvleken? Lite nervös tyckte vi nog.
Jo, det är det. Det kan man inte sticka under stolen. Men jag tycker vi kommer igång mer och mer. Vi får bättre rörelse och vi rullar bollen mycket bättre ju mer matchen går.
Du verkar taggad i alla fall. Ganska mycket tuffa dueller är du inblandad i.
Jo, men det är, vi spelar för ett SM-guld här så att det kan smälla humör vi.
Du lägger inga fingrar mellan idag?
Nej, det blir det inte.
Vad tror du inför andra halvleken nu? Ska ni lägga ner och bevaka ledningen med tanke på att ni just nu har SM-guldet eller försöka göra 2-0?
Nej, det är upp till vår tränare, men jag tror väl att vi kommer gå ut och spela det spelet som vi kan bäst och rulla bollen och skapa mer chanser. Och det är klart vi får ändå deffa lite tror jag, men vi går in för att göra mer mål i andra halvlek.
En fantastisk intervju med Mattias Svensson. Det säger ganska mycket om hur läget var här i halvtid. Vad tyckte du om intervjun, Erik?
Jag får ju rysningar när jag hör den här intervjun igen. Hur han på så tydlig sjuhärads dialekt, men både är avslappnad i det här stundens allvar, men ändå är den här så starka ledargestalten. Och han säger det, liksom, det får smälla hur mycket det vill. Det är underbart.
Olle, vad säger du?
Ja, härlig intervju. Han är ju väldigt viktig här, Mattias, med sin rutin. Och även Anders såklart. Det var det här de var värvade för liksom. Och nu var stunden kommen. Och då klär de ju fram.
Erik, är det här den längsta halvlek du någonsin har sett på en fotbollsmatch?
Ja, det måste vara. Som sagt, det var...
För nu går vi in i den andra halvleken, ska vi säga.
Ja, jo, men det var ju en närmast feberdimma överhuvudtaget. Som tur var så uppfattar jag inte riktigt vad som hände sen i slutskedet av matchen med straffsituation och annat. För det är ju när man står på ståplats, det är ju mycket fokus på sångerna. Det började ju också i slutet av matchen att brännas lite pyroteknik under själva matchen. Så att på något sätt kanske man inte uppfattar riktigt allting som händer på planen. Och en sån här typ av match så kan det vara lite skönt emellanåt också. För att jag tror att man kanske blir ännu mer nervös om man ser exakt alla händelser som sker ute på planen också.
Ja, för AIK vann ju som sagt med 3-0. Och vår 1-0 ledning gör ju att det är vi som har SM-guldet. Och du tar upp det här precis i slutminuterna. Så stannar klockan helt och hållet. För efter en nick av en Djurgårdsspelare så går bollen, som det ser ut, på Andreas Augustssons hand. Och Peter Fröjdfeldt, han blir ju lamslagen. Alla blir lamslagna om det här ska vara en straff eller inte.
Ja, men precis som Erik sa, det började brännas lite pyroteknik då. Och jag stod lite längre upp på läktaren, så jag såg ju den inte på grund av det. Men ja, jag tänker än idag på det. Vad hade hänt om han hade blåst straff? Hade Mattias Jonsson gått fram och försökt slå in den? Eller hade han dragit den utanför? Eller hade han kanske lobbat bollen i famnen på Wieland. Eller ja, det är så. Det kommer vi aldrig få svar på. Men just situationen kommer jag inte ihåg. Men det var ju som du säger en otroligt lång andra halvlek. Och egentligen inga riktiga chanser. Ganska. Ja, det var ingen rolig fotbollsmatch så på det sättet. Vi har någon chans. Jon Jönsson har någon chans efter en hörna där och lite sådär. Men annars går ju folk bara och väntar på slutsignalen.
På slutet så blir Martin Andersson inbytt för att bara springa som en buffel på topp. Och jag tycker faktiskt vi går till ett klipp på hur det låter vid slutsignal. Det är rysningar att höra det här. Vad känner du, Erik?
Det här är ju väldigt svårt att förhålla sig till. För det är ju alltid så när man ska försöka återge ett av de största ögonblicken i ens liv. För det är lite så som jag ser på det. Även om jag har varit med och vunnit 5 titlar som Elfsborgare, så är ju det den här matchen, den här titeln som står ut, som är outstanding. Och tillsammans med mina 2 barn när de har fött, så är det detta en av de liksom största ögonblicken som jag har varit med om i mitt liv. Och den euforin när man börjar inse, för det tror jag sker lite gradvis, även om slutsignalen är en del av det, när man jublar och gråter och kramar om alla runt omkring, så tror jag att det är olika steg i att verkligen inse att vi har vunnit, att Elfsborg har tagit det här guldet för första gången på 45 år. Men den totala upplevelsen av den här euforin, den är ju svårt att återge, men otroligt att uppleva och vara så starkt bidragande, alltså vara en del av det som jag hade i min roll då som supporter, och få uppleva det med så många vänner och så många andra runt omkring och dela den upplevelsen ihop med dem.
Jag håller helt med, det här är en helt avgörande händelse i mitt liv också, och jag antar att det är samma för dig, Olle.
Ja, herregud, det har ju format mig som personlighet. Jag gick ju på Elfsborg väldigt tidigt i ung ålder och långt innan 2006, men man vet ju inte. Jag kanske hade börjat intressera mig för andra saker om den här dagen inte hade funnits. Man vet inte. Men det har ju format mig väldigt mycket, såklart. Viktigaste dagen i mitt liv, absolut.
Om vi ändå nu då, det känns som vi sammanfattar, men vi behöver ju gå in lite på firandet också. Det är ju den 5 november, men om inte jag har helt fel så åklar du på en allergichock, Erik.
Ja, jag gjorde ju faktiskt misstaget på Stora torget att jag klättrade upp i ett träd för att sätta upp en flagga. Och när jag hängde där uppe så upptäckte jag att jag hade fått en massa bark på händerna och på något sätt blev allergisk där. Så det var ju ganska lätt att skaka av sig. Det var ju bara en parentes i det hela.
Det blir ju firande först på Borås Arena där supportrar försöker springa in, men det är ju också är och varv och allt sånt där. Så till och med Jonas Liberg sjunger någon låt där. Sen är det ju firande på Stora torget som du pratade om också. Vad minns du mest av det som hände efter slutsignal?
Nej, men upplevelsen på Stora torget var ju också otroligt häftigt, för att det blev ju att många av oss som var i kärnan utav liksom TIFO-gruppen och den yngre delen av klacken, vi samlades ju väldigt tajt i torgbrunnen där sen, och det var ju mycket pyroteknik och skumpa, och det var ganska kaotisk men ganska häftig upplevelse även där på torget med så mycket folk. Det var ju en över 10 000 älvsborgare som slöt upp även då på torget, och det var häftigt att se hur hela stan enades, och det här firandet pågick ju i flera dagar framöver. Och den kvällen och den natten på Grand där, sen också när man väl kom in, det är ju minnen som jag kommer bära med mig resten av livet.
Ja, nu har vi gjort ett avsnitt av om säsongen 2005 när Borås Arena byggdes och Mattias och Anders kom hem. Nu har vi suttit i snart 3,5 timmar här och försökt prata om guldåret 2006. Går det här att summera på något annat sätt nu?
Nej, jag är helt tom, känner jag. Fantastiskt kul att få återuppleva allt på nytt, måste jag säga. Det har varit jättekul.
Vad säger du, Erik? Är det dags att avrunda?
Det är dags att avrunda, och vi får ju bara nämna det också att publiksnittet här under 2006 landar på 12 176 personer i snitt. Och det är ju också föreningens högsta publiksnitt sedan 1965. Och jag har ju lekt med den tanken ganska många gånger att om man hade kunnat få släppa in obegränsat med publik, hur mycket folk hade vi kunnat ha på den här guldmatchen egentligen? Det är ju en tanke att leka med, men jag tror att vi hade kunnat fylla det dubbla eller nästan tredubbla utav det som var på Borås Arena den dagen.
Fint, fint avslut av det här. Tack för att jag fick göra den här podden med er två. Och hoppas alla som lyssnar tyckte det här har varit två bra avsnitt.
Tack själv.
Tack så mycket.
Hej.
Stefan Ishizaki, du stod och blundade och höll för ögonen och hoppade sista minuterna. Var det nervöst? Sportchefen Stefan Andreas, han kommer i vägen och svarar också. Var det nervöst?
Skriva hur nervös jag var. Jag kände som jag skulle spryda på bänken sista minuterna, så det var hemskt.
Hur var svensk mästare 2006?
Ja, det är helt fantastiskt, det är helt kul. Bara kolla publiken, kolla Borås Arena. Vi kanske inte spelar den bästa fotbollen, men det är 3 poäng som räknas.
Varför vinner ni SM-guldet då?
Ja, vi har flest poäng.
Så enkelt kan det vara ibland. Ja, det är bra. Tack så mycket, Stefan. Joakim Sjölhage, matchvinnare i guldmatchen. Det kan väl kännas ganska okej?
Nej, helt sjukt. Jag är så lycklig, så är helt otroligt. Nej, helt overkligt detta.
För du snodde målet från Mattias Svensson.
Ja, jag gjorde det. Det var hans små med. Man kan inte bara låta den rulla, det går ju inte.
Du får bjuda på en öl ikväll, eller får du köpa öl? Får du köpa öl på krogen?
Ja, det får jag.
Sammantaget, varför vinner ni SM-guld?
Nej, vi är ett fantastiskt lag. Vi har gjort bra värvningar och allt är perfekt. Vi är så jävla glada över detta.
Det är ganska trevligt här.
Det är underbart det här.
Grattis!
Tack så mycket.
Nu får ni börja planera för Champions League.
Är det så? Ja. Vi planerar för, eller har planerat för framtiden bra tag, men det låter trevligt där du sa.
Ni ska få fira alldeles strax en Lennart Johanssons pokal. Hur känner du inför det?
Du, den har man inte tänkt på så många gånger som spelare och knappast som ledare förutom de sista året här, så det är klart att det är en fantastisk känsla att stå här och se hela Borås leva upp och få uppleva detta.
Laget har ju spelat upp flest poäng i Allsvenskan, det är därför ni vinner guldet, men det finns massa anledningar bakom detta också naturligtvis.
Ja, det finns det säkert, som alltid. Det är hela helheten i sig som kanske har tagit många steg de sista åren, men det är spelarna som gör det, som spelar en fantastisk fotboll hela året, och det blev rättvist i slut tycker jag.
Vad säger du om guldtränaren Magnus Haglund?
Vad ska man säga? Han har allt utom utseendet, sa någon, men det kan jag inte hålla med om. Magnus har bidragit starkt till detta. Magnus och Peter ihop med hela teamet, så har vi ett fräscht ledarskap som är nyckel också.
Och när ni värvade de båda svensönerna hemifrån England, var det här ni hade i åtanke då?
Ja, jag kände givetvis alla spelare är otroligt viktiga, men någonstans så märkte man idag varför vi tog hem dem och vilka fantastiska killar Mattias Anders är. Alltså, det är otroligt att se idag.
Tror du spelarna kommer ta det lugnt ikväll med tanke på att det är Royal League-match om en vecka mot AIK?
Nej, det hoppas jag verkligen inte de gör, utan de förtjänar ett antal dagars festande.
Bra, grattis!
Tack så mycket!